Men det var ju någon som jag hörde om, det här låter lite urban legend kanske.
Ja, ja, kanske.
Men som han knäckte typ hela sitt liv, så knäckte han bara ena handen för att visa att det inte var sämre.
Ja.
Och sen så när han var gammal så var det ingen skillnad.
Aha, okej.
Okay. Men det kan vara verkligen bara påhittat, för jag, det är bara så jag hört något berätta bara.
Mm, det är inte läst i en vetenskaplig artikel.
Nej. Nature.
Så man har det liksom.
Ja, nej, visst.
Det låter omöjligt också att ha den självbehärskningen på något sätt.
Ja, precis.
Bara så här, den här handen. Ja, liksom. Hela livet liksom.
Ja, precis. Bara, känner du stelen en gång kanske? Du förstör sig hela experimentet.
Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Spelcirkeln, podden som har haft vår- och sommardvala nu och äntligen är tillbaka. Kul att vara tillbaka nere här i vår mysiga lilla bunker.
Mm.
Där hörde ni Olga, hej hej.
Hej hej.
Och med oss har vi också Jonathan.
Tjena, tjena.
Tjena, du är ju ny för podden men inte Spelcirkeln i sig.
Det stämmer.
Ja, känns det bra att komma ner i bunkern och spela en podd?
Ja, det är jäkligt häftig lokal. Så att jag har precis landat i känslan av att vara här i någon form av... Är det från andra världskriget eller?
Jag vet faktiskt inte, men jag killgissar att det är någon kalla kriget grej. Mm. Så att det är lite speciellt här.
Mm.
Det är det. Vi borde ta någon bild kanske sen och lägga upp på våra sociala medier. Vi har ju Instagram och Facebook och sådär. Alla ni lyssnare kanske har sett det. Ingen idé att påminna varenda podd, men nu gör det ändå. Men kul att du är här. Du har varit med på 3 spelcirkelträffar och pratat om Stanley Parable var första.
Mm.
Och sen var det Donut County. Yes. Det var senaste. Och nu har vi spelat ett till spel som vi ska prata om idag. Det heter Contradiction.
Spot the Liar.
Precis. Eller The All Mystery Game. Någonting.
It's a murder mystery.
Ja. Ja. Video movie game. Ja, det har i alla fall 2 titlar. Men den titeln vi kommer förhålla oss till idag är väl Contradiction : Spot the Liar. Utropstecken.
Mm. Spot the Liar.
Precis, det är så här. Skriker det liksom. Ja. Nej, men jag blev lite förvånad över hur många gånger du varit med på spelcirkelmötena, Jonathan. Jag trodde du hade varit med på typ, ja, jag vet inte. Men det, ja, jag har liksom blivit senil under sommaren nu.
Jag kanske inte har gjort något starkt intryck på mötena. Suttit tyst för det mesta.
Ouch. Men kul att du är här. Det var ju faktiskt Donut County vi poddade om senast också. Mm. Precis innan sommaren här. Och Jimmy skulle komma hit idag också. Han har ju varit med och poddat förut en eller ett par gånger. Men han blir sjuk tyvärr. Han kommer att vara med i framtiden. Men det räcker väl med oss 3, eller hur?
Jag hoppas
det. Jag tror det.
Jag vill också säga att vi är sponsrade av Bottleshop. Inte längre bara en folkhälsbutik, utan nu är det liksom en bar och en...
Restaurang, typ.
Ja, typ, exakt. Lite förändrade öppettider, eller hur?
Ja.
Du vet bättre om det än vad jag vet, Olga. Du ska jobba där.
Ja, precis. Kvällsöppet i alla fall, fredag, lördag till 9. Så tanken är väl att det är lite mer barigt nu och ja, man sitter där och hänger liksom.
Vad är det för typ av mat man kan beställa där?
Knäckebrödspizza.
Mm.
Än så länge. Vi ska väl få något mer tror jag. Mackor, varma mackor och så. Men just nu är det knäckebrödspizza på menyn. Kanske 5 olika eller sånt där. Ja, men schyssta.
Det finns ett bryggeri nere i källaren också.
Mm, ja, det är väl egentligen kanske mest spännande med att vi flyttade, bytte lokal och så här. Vi har underjordbrygghus i källaren.
Och där nere i källaren kommer det såningom i alla fall bli en del, det kommer vara en del av barlokalen så att säga.
Ja, men exakt. Mm.
Men nu är det för mycket bråte där.
Ja, precis. Vi har ju ett rum precis då intill bryggeriet och tanken är att vi ska ha det som mer eventrum. De här tv-spelsturneringarna vi hade för något år sedan.
Ja, precis. Spelcirkeln hade ju tv-spelsturneringar under hösten 2018 och lite av 2019 också. Det var ett tag sedan, vi har inte haft det sedan dess.
Ja, men precis. Det var ett bökigt med flytten och så försvann tvn helt plötsligt också i något tillfälle. Men,
svårt utan tv.
Precis. Men så det är jag väl nästan mest taggad på egentligen, att ta upp turneringarna igen.
Ja, men jag tror det kan bli bra, för den förra lokalen, den här butiken, den var lite tajt och trång och så. Speciellt i dessa tider ska man ju tänka på det extra mycket.
Exakt.
Källan är kanske inte heller den allra största, men det känns som att det skulle kunna vara en bättre lokal att ha tv-spelsturneringarna i.
Definitivt, och rymligare just för att man kan ju vara där uppe också. Alltså, då blir ju det rummet bara för turneringar och grejer, alltså provningar och vad det nu är.
Ja, det kommer
inte
vara
så att man har en kassa där också och grejer. Alltså, det är bara exklusivt för det i så fall.
Kul, ja. Jag kan nämna också att det här begriet då, det är ju Oliver som brukar vara med och podda här också ganska ofta. Och Rasmus har varit med en gång. Det är de två plus en till kille som har begriet tillsammans.
Mm.
Så om man går dit och besök Bottle Shop, ligger på Kocksgatan, nu är det inte längre 19 utan det är något annat.
Fast det är typ 19 fortfarande.
Det är en annan port, men det är fortfarande 19.
Ja, men typ.
Nice. Ja.
So I've been told.
Ja, men jag kommer hänga där och sitta och plugga lite. Dricka en folköl, för det är inte starköl man kan köpa. Men det räcker ju ganska bra. Men jag pluggar också, det är bra att dricka folköl.
Ja.
Då blir man lite mer självsäker när man skriver uppsatser och grejer. Jo, men så här är det.
Tänk om man börjar slöndra i skriften.
Ja. Jonathan, eftersom du är ny för podden här, det skulle vara kul bara att lära känna dig lite mer utifrån typ vad du spelar och sådär, vad du brukar spela på. Så vilka konsoler brukar du spela på?
Jag har varit en PlayStation-person hela livet, förutom nu senaste generationerna. Då gjorde jag, ska inte säga ett snedsteg, men jag köpte en Xbox. Och så det lirar jag på nu. Och jag tycker att det, jag gillar spelen. Det var ju mest för att PUBG kom till Xbox och inte PlayStation.
Är det fortfarande så?
Nej, det kanske finns nu till PlayStation. Men det var så inledningsvis i alla fall.
Eller vilket år, sa du?
Players Unknown Battleground heter det, va? Hela.
Okay.
Battle Royale-spel.
Ja, ja.
Du gillar sådana Battle Royale-spel, va?
Eller? Ja, men jag tycker det har någonting. Man blir så jävla glad när man vinner.
Du har ändå vunnit vissa gånger.
Ja, det har jag faktiskt. Jag ska inte säga att jag är speciellt bra, men jag har i alla fall vunnit några gånger. Så.
Chicken dinner, eller heter det så?
Ja, exakt. Winner, chicken dinner. Det är en otrolig känsla att vinna faktiskt.
Jag förstår det.
Så det spelar jag nu, eller PUBG kör jag inte nu. Nu kör jag mest Call of Duty Modern Warfare, som också är ett Battle Royale-spel.
Warzone,
exakt.
Men du tröttnade lite på det, sa du på...
Ja, nu under sommaren har det inte varit så mycket. Så att just nu spelar jag inte alls. Det var ju Contradiction som jag körde senast. Och då fick jag, även om det, jag ska inte gå in på spelet så mycket, men det är lite speciellt. Det är inte som vanliga spel.
Nej.
Så blev jag väldigt taggad på att spela mer. Och jag beställde faktiskt en, vad var det, igår tror jag, eller förrgår. Förbeställde jag PlayStation 5.
Ooh.
Jag läste bara rubriken för en nyhet i och för sig, men att det skulle vara svårt att få PS5 om man inte förbokar i en viss inom en viss tid eller någonting.
Jag tror att jag kan vara rökt.
Ja, för det här året i alla fall. Eller?
Ja, det är lite konstigt för på vissa, vad säger man, återförsäljare. De hade liksom, det gick inte ens att förboka längre. Men sen så var det en där det gick hur bra som helst.
Suspekt.
Ja, och sen så gick jag dit också igår faktiskt. Av en annan anledning, för att jag ska köpa en dammsugare. Då så frågade jag, men hur kommer det sig att ni har öppet? Alltså ni tar emot beställningar, men ingen annan. Och då sa de bara, ja jag vet inte, vi har otroligt många, ja, nu ser ni inte, men en väldigt stor bunt med beställningar. Det lät inte som de skulle kunna möta alla de här beställningarna med PS5s.
Det låter inte så lovande.
Nej, men jag håller tummarna i alla fall.
Du kommer få den någon gång i alla fall.
Ja, jag vet inte. Alltså...
Nästa jul kanske.
Men jag vet inte, idén med att förbeställa om man inte får det direkt.
Nej, då är poängen med det att förbeställa är ganska onödig om det.
Mm.
Fast det kanske är så att det tar ännu längre tid för dem att komma in i butiken för att folk att köpa på en gång utan att förbeställa.
Mm,
i så fall. Då kanske man får vänta till nästa jul.
Ja.
Okej, så du lirar mycket såna FPS-spel online med kompisar och sånt där? Eller själv kanske?
Ja, jag har väl två egentligen. Eller jag gillar ju att spela alla möjliga spel. Men antingen så brukar jag köra singleplayer-spel själv. Så, givetvis. Man kan ju spela med andra singleplayer-spel också.
Ja, man sitter i samma dator liksom.
Ja, ja precis. Det är ganska trevligt också. Men, nej, men antingen single player, jag tror det senaste single player jag körde var nog Lara Croft-serien.
Warcraft?
Nej, Lara Croft.
Okay.
Tomb Raider.
Jag tänkte väl Warcraft. Ja. Körde så här första Warcraft som kom typ 91 eller 95 eller något.
Ja, nej.
Men okej, Lara Croft. Okej, så du körde Tomb Raider.
Tomb Raider.
Ja.
De senaste tre.
Tre då,
ja.
Jag körde första, jag tyckte det var jättebra.
Mm.
Ser fram emot att köra det andra. Jag har hört att det ska vara lite bättre till och med.
Ja, det kan vara så att jag inte körde klart trean. Det var ett litet tag sedan. Men, men antingen att jag kör liksom single player-spel, går in i det. För jag,
själv?
Ja, själv. Nej, men det känns som att man lättare glömmer bort omgivningen mer när man spelar single player och bara verkligen går in i spelet 100%.
Verklighetsflykt.
Ja, men lite. Mm. Det kanske det. Antingen är det verklighetsflykt eller ser det här multiplayer online, det sociala spelandet.
Mm.
När man vill vinna.
Just det.
Man vill krossa.
Ja.
Kompetitiv inriktning där.
Mm.
Jag är inte dålig på det. Jag kanske borde pröva mer sådana spel och köra tillsammans. Jag körde lite det här Firestorm som också är Battle Royale-läget i Battlefield 5. I början av året med Oliver Putt och sådär. Men det var, jag vet inte. Ja, ni får lura in mig på det. Eller så blir det på de här spelcykelturneringarna sen senare.
Mm.
Någon gång. Ja, men kul. Då känner vi dig nu.
Ja. Ni vet allt.
Nu vet vi allt om dig. Men Olga, har du spelat någonting då senaste tiden nu i höstens begynnelse?
Alltså nej, knappast. Det är väl lite samma för mig. Jag vet inte, jag har hamnat i någon svacka på något sätt. Jag har varit så upptagen med, jag vet inte, böcker och tv-serier istället på något sätt och glömt bort lite att spela. Men jag hoppas ju lite på någon revival nu när jag spelade Contradiction. Jag vet inte, jag fick mer smak liksom för att spela mer och spela om Contradiction. Så det är väl det jag har kört då. Contradiction gånger två.
Ja, du spelade två gånger alltså?
Ja, men exakt. Jag spelade om det igår, eller i morse också, bara för att ha det färskt i minnet också.
Mm. Då är du ju proffs på Contradiction.
Ja.
Kom ihåg alla Contradictions.
Ja, precis. Kan ta upp alla 50 olika. När Ryan säger.
Ja, precis. Okej, okay, men du ser fram emot att komma igång lite med spelandet nu när mörkret faller på Sverige.
Ja, men precis.
Ja.
Ja, det är ju mysigt att spela då när det är tråkigt väder ute liksom och det är lite kallt och sådär. Och när du sa också Tomb Raider, Lara Croft, så kände jag att det borde jag ta upp igen också.
Det första av de tre spelarna eller?
Ja, eller det tredje då, det senaste.
Ja, du är också på det tredje som Jonathan.
Du pausade.
Ja, men exakt. Mm. Ja, precis. Och det är typ ett år sedan jag spelade nu. Och jag vet, jag kom ändå kanske halvvägs. Och sen kom jag bara av mig. Kommer inte ihåg varför. Men ja, sen har jag inte spelat på typ ett år.
Intressant. Det kanske är någon så här samma ställe där man slutar spela.
Ja, finns det någon koppling här? Att spelet kanske blir lite tråkigt efter ett tag. För det har inte fått lika bra reviews som det andra spelet.
Ja, det har inte det.
Nej, jag tror inte det. Men jag, eftersom jag inte har spelat dem och inte läst jättenoga de här recensionerna, så vet jag inte varför.
Nej. Alltså som jag minns det så tyckte jag inte att det så här blev tråkigt nödvändigtvis eller något. Jag minns inte riktigt varför jag, eller fan, det kanske blev. Det kanske bara jag som vill tro så högt om Tomb Raider, men...
Är det inte lite sån här Batman Arkham-serien, att det liksom öppnar upp sig mer och mer och blir mer open world för varenda spel nästan?
Jo.
Ja, jo.
Första är lite mer linjärt. Mm. Jag tyckte om den här linjära biten.
Mm.
Det blir för mycket när man ska samla pluppar på en karta bara och hämta massa olika artefakter och grejer. Jag kan tröttna på den grejen liksom.
Det blir lite completionist-aktigt att man, det är mycket valmöjligheter som man inte behöver göra. Eller så, alltså så här, vad säger man, side missions som inte ger så mycket har jag för mig att det var. Men sen så vill man typ ändå göra dem.
Ja.
Så att det blir lite så här, det måste grej typ.
Ja, det blir en chore lite grann. Ja, man får kanske spela spelen och försöka gör det som är kul bara.
Mm.
Ibland är jag dålig på det. Man,
nej.
Någonting med uppfostran eller någonting kanske. Att man gör det som man måste. Ja. Så att man vill vara duktig eller någonting.
Det är som städa ditt rum. Så här.
Ja, precis.
Men ja, det kan nog ligga något i det. Att det blir för stort, ja, kanske. Man blir överväldigad.
Jag kommer ihåg också från det spelet att en av de bästa upplevelserna från serien var just från trean. Det är någon väldigt mäktig scen när Lara blir, vad ska man säga, nedbruten på något sätt. Och sen så gör hon revansch och det kommer jättedramatisk musik och sprutar eld i bakgrunden och sånt där. Då, det tyckte jag var väldigt häftigt. Men det var i trean också. Och det var en väldigt liksom, stark upplevelse. Men tydligen så inte tillräckligt för att man ska spela klart.
Men det är imponerande att en scen i trean ska vara den mest dramatiska. För jag tycker att första spelet var väldigt dramatiskt. Mm. Det var mycket liksom, man hoppade runt i ett tempel som så här förstördes. Medan man, alltså det var så sjuka grejer som hände. Liksom. Mm. När en människa aldrig skulle ha klarat, men som ändå kändes på riktigt på något sätt.
Mm.
Så det är ja. Mm. Jag ser fram emot att spela vidare där på den serien sen, köpa andra spelet då.
Mm.
Själv har jag senaste veckan nu spelat det här Beyond Colon Two Souls med Laura, min sambo. Det är lite kul namnet där, Beyond Colon Two Souls. Jag vet inte, ska man säga då Beyond Two Souls? Så det blir ju som att det är efter två är själar. Men Beyond Colon Two Souls har en annan innebörd.
Ja, det blir ju olika meningar. Alltså.
Ja, det blir det. Men ja, jag får kanske nöja mig med att säga Beyond Two Souls då.
Ja.
Men det är så typiskt spelnamn. Alltså.
Beyond Two Souls.
Ja, jag vet inte, colon, varför kommer det ifrån?
Har det kommit något annat Beyond?
Nej, det har jag inte.
Det kanske kommer Three Souls.
Ja, det är den studion som har släppt Heavy Rain, var väl deras första riktigt stora spel. De släppte något innan det också. Och Detroit Become Human har de släppt. Det var det senaste spelet, tror jag, till PS4.
Mm.
Så har ni spelat någon av deras spel, eller?
Det är Heavy Rain där mimiga spelet, typ. Jag tänker jag fel nu.
Ja,
exakt.
Exakt, det är det.
Det är mest det jag känner igen. Jag har sett någon, vad heter det, Let's Play på den. Och samma med Detroit Become Human också. Jag har inte spelat det själv, men jag har bara sett... Ja, när andra spelat det.
Ja, men det är ju lite som filmer, de där spelen.
Ja, exakt. Det funkar ju verkligen.
Alltså, precis.
Ja. Heavy Rain, bara så att jag vet vilket det är. Var det en ganska tidig titel till typ PS3? Eller
ja, men det var det. Ja, verkligen.
Och så är det något detektivliknande? Eller?
Ja, men lite, jag tror det. Jag har inte spelat det jättenoga faktiskt. Det är lite som de här Telltale Games-spelen också. Quantic Dream heter de som har gjort... här spelen.
Mm.
Och det här handlar om en, alltså det här Beyond Colon Two Souls, det handlar om en tjej som har någon spöke som är kopplat till henne på något sätt. Och sen styr man de här spöket och henne om vartannat. Så det är som en film, att det hoppar fram och tillbaka också i storyn och sådär, i hennes liv liksom. Och det är Ellen Page faktiskt som är den rollen, kan man säga. Nice. Så de har gjort henne som man ser att det är Ellen Page. Mm. Och den andra stora rollen är väl William Dafoe.
Jaha, oh.
Oj.
Ja, nice. Han är liksom hennes, jag vet inte, läkare, typ första läkare eller någonting. För hon är rätt speciell, ju, eftersom hon är ett spöke också. Typ.
Behöver man en läkare?
Ja, exakt. Ja, men det är lite som hennes pappa också, verkar det som. Alltså han har blivit lite som en fadersfigur där. Så. Det är ganska kul ändå. Men, så igår kollade jag på en film på det här nya Disney Plus som heter Togo. Har ni sett den? Det handlar om en hund, nej, typ. Mm. Och sen så hundens husse är också William Dafoe.
Ja, medan du spelar det andra spelet då?
Ja, ja. Precis. Så det är liksom mycket William Dafoe nu. Och sen på spelsikermötet förra veckan, eller nej, det var typ när vi repade i veckan med bandet, så började Rasmus snacka om den här The Lighthouse, den här filmen.
Ja, Rob Pattinson.
Och ja, och då är också William Dafoe.
Ja, det dyker upp i ditt liv.
Ja, nu senaste veckan har det varit väldigt mycket William Dafoe.
Mm.
Men han är en rolig skådis, tycker jag.
Ja.
Han har så speciellt ansikt.
Han ser så galen ut liksom.
Ja, jag tänker det. Ända sen jag såg Spider-Man när jag var typ 12 eller någonting med Tobey Maguire bara, så tänker jag att han är... Han är så god egentligen, men lite galen. Det går inte för... Han har ett sånt sken över sig på något sätt.
Ja. Mm,
det är den perfekta rollen för honom. Den gröna... Vad är han är? Grön ondska...
Ja, oh, jag vet inte vad han heter.
Ja. Den där hussan i...
Ja, hussan. Det är hans perfekta roll. Och det var någon scen i den här Togo där han, någon typ så här beskyllde hans hund för att vara lite svag eller någonting, fast det var egentligen bara snällt. Och då blev han så här galen och bara, no, you don't know what you're talking about, typ så här, och vibrerade med så här underkäken, så här, så skitgalen ut, typ, absolut. Och då tänkte jag på den där Spider-Man-karaktären också.
Ja, jag tror det är Willem Dafoe, förresten, om jag får...
Vad heter han? Vad sa jag för någonting?
Nej, William. Jag tror det är Willem. Willem?
Willem Dafoe.
Willem Dafoe, tror jag.
Ah, sa jag William, eller?
William, ja.
Aha, okej.
Okay. My bad. Bästa visar...
Nej, men jättebra att säga det. Willem. Okej.
Precis, att jag säger fel nu. Jag är ganska säker på att det är det.
Nej, men nu är det så. Från den här podden i alla fall. Ja, precis. Säger det Willem, om vi skulle referera till honom igen sen.
Ja.
Okej, så vi har alltså spelat det här spelet Contradiction, colon, Spotlight, utropstecken. Och för en vecka sedan sågs vi ju med alla i spelcirkeln som också hade spelat det spelet då, Leo, Oliver och Sanja och så vidare. Och pratade om vad vi tyckte och sådär. Och ni två hade ju inte spelat ut hela spelet då. Nej. Och du, Olga, gick till och med iväg innan vi pratade om slutet och sådär. Så du blev inte spoilad då. Men du, Jonathan, du stannade kvar och blev spoilad.
Ja,
men du har trots det spelat ut spelet nu. Och det har du också gjort, Olga. Du har till och med spelat ut det 2 gånger.
2 gånger.
Ja. Nej, men så vi kanske refererar lite nu under podden då till vad de andra sa och sådär, om vi kommer på det. Det här spelet är ju rätt speciellt. Det är ju ett FMV-spel. Full motion video står det för. Och det betyder att de har filmat med riktiga kameror och vår riktiga värld så att säga, som är riktiga skådespelare och så. Det är inte som i det här Beyond Cold and Two Souls att de har gjort karaktärerna animerat då i spelet, utan det är riktiga karaktärer faktiskt. Lite som Bandersnatch till Netflix, om ni lyssnare kanske har sett det. Det är väl den mest kända FMV-spel/filmupplevelsen just nu skulle jag säga.
Visst, men var det den Black Mirror-grejen?
Ja, det är en del av Black Mirror, precis. Jag har inte spelat ut den, jag tyckte inte den var jätterolig tror jag. Men, men det här FMV har ju funnits ganska länge, och sen 90-talet egentligen. Och det finns flera såna här som är väldigt lik Bandersnatch och har kommit tidigare än Bandersnatch, att det är som en film. Medan det här spelet är mer som ett vanligt spel, att man kan välja lite mer var man ska gå och sådär. Och det här är också, som de flesta spelen vi spelar, ett indie-spel. Så gjort med låg budget av ett fåtal personer. Finns till Steam, eller på Steam, till Windows, Linux och Mac tror jag. Åtminstone Windows.
Så det finns, Mac finns också.
Det gör det. Du spelar på Mac kanske. Och sen, det släpptes faktiskt från början till iOS. Man skulle köra på iPad, tror jag det var tanken. Men det finns inte kvar. Jag sökte på det på min iPad, men det fanns inte.
Ja.
Spelet kom ju ut 2014, liksom, så jag tänker att i och med de här mjukvaruuppdateringarna som iOS gör hela tiden så har det blivit liksom för gammalt, så de har inte haft råd eller tid att uppdatera det, tänker jag. Men det är bara en killgissning, för det fanns inte kvar där liksom.
För det känns som att det hade passat väldigt bra att spela på en iPad.
Ja, jag hade gärna velat göra det om det inte vore för att det inte fanns då faktiskt. Jag körde via min stationära PC då. Men innan vi går in och pratar lite om mer om utvecklingen och när det kom och liksom alla som varit delaktiga i det här, ska vi bara prata lite om första intryck. Vad tänkte ni på när ni spelade spelet och startade igång det? Första liksom, ja, vad ska man säga, första halvtimmen, kvarten kanske sådär.
Alltså allra första, precis när menyn dyker upp, det var ju framförallt att det såg ganska fult ut.
menyn är ganska ful faktiskt.
Ja, designen liksom på den. Alltså det ser väldigt...
Det ser lite 90-tal ut.
Ja, väldigt 90-tal. Precis. Och även när man väl började spela det, så ser det fortfarande ganska bred ut. Eller, för jag fick ju lite såna såpa, liksom, hem till gården vibbar på något sätt. Jag vet, med ju skådespelet och ja, sen var det ju ganska dåligt ljud också, eller så här mickat, typ att det lät lite som det sprack lite ibland, eller vad man ska säga. Så lite sådana grejer fick, eller den första chansen var ju då bara att, ja, hur kommer resten vara? Kommer det, kommer det bara liksom gå ner för? Men, så ja, inte jättebra första intryck, men det blev ju bättre sen för mig.
Just den här menyn, det var ju flera som klagade på det också för en vecka sedan. Hade haft strul med den på olika sätt. Det var svårt att spara sen senare i spelet. Det var till och med en person, Max Forsliden, som hade, vars sparning hade försvunnit. Så han orkade inte spela ut spelet. Han såg klart resten på YouTube liksom. Men personligen, jag hade inga problem med menyn eller någonting. Jag tyckte den var väldigt pedagogiskt upplagd. Visst, jag blev motbevisad av olika detaljer som folk nämnde för en vecka sedan där på mötet. Oliver och Sunny och Leo klagade en del på det där. Och jag håller med dem så. Men för mig, jag hade verkligen inga problem med det. För mig det var skönt bara. Det var lite annorlunda från hur menyer brukar se ut i spel, när det är liksom bara olika alternativ i mitten på skärmen så där, som det ser ut i de flesta spel. Men här var det var mer som ett program typ lite grann, alltså som Facebook eller Photoshop lite grann. Det var lite upplagt i olika rutor här och där och så. Och när man hade förstått att det var så var det för mig inga problem logiskt att förstå hur det funkade, och det var lätt att manövrera sig. Alltså options låg till exempel ihop med liksom new game och save och alla de här grejerna. Det enda som var lite jobbigt var att man var tvungen att trycka på allow full screen och allow subtitles varenda gång man startade spelet. Den kom inte ihåg liksom sen förra gången att man vill köra i full screen och ha subtitles. Men utöver det var det, hade jag inga problem med det. Vad tycker du om menyn, Jonathan?
Ja, jag kommer ihåg det som att det var 3 kolumner som det var olika alternativ i.
Ja, men så kan det ha varit.
Jag höll inte på så mycket i menyn. Det var att jag tror jag satte på subtitles i princip. Och jag körde inte ens i full screen heller, så att det var nog den enda knappen jag tryckte på i menyn. Förutom start game och resume game när jag hade,
just det.
Ja, när jag tog ett break. Så menyn hade inte jag något problem med heller. Den var ju som sagt inte så snygg, men jag hittade, jag behövde bara samtidigt, men ja, jag hade inte något problem så.
Ja, men när du startade spelet sen då, hade du några
intryck? Ja, jag skulle ju spela med min flickvän och tanken. Och då sa jag, men jag sätter igång här bara lite vid sidan av, för hon höll på med någonting annat. Men då drog det igång väldigt snabbt. Och man får en recap på kanske 1-2 minuter. Ja, väldigt mycket som har hänt.
Just
så
det.
När hon kom efter 5 minuter, då var det liksom för sent att börja spela knappt.
Och sen somnade hon.
Ja, ja. Så att det var ingen speciell spelupplevelse för henne, tror jag. Men det var väldigt mycket information i början, som jag ändå tycker att de hade strukturerat på ett sätt att det var lätt att ta till sig. Så att det blev lite såhär, så fort man tryckte på play så bara, this has happened, the girl has been murdered, bla 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 bla. Ja.
Det är ett deckarspel, och då tänker man, i den genren brukar det vara kanske att de visar miljön eller de visar mordet, fast lite så här att man inte ser riktigt vad som händer. Det brukar vara lite som mystik och lite musik och sådär, men nu var det verkligen som du sa att det var liksom, så fort man tryckte på New Game så började den här Detective Jinx prata om vad som hade hänt och varför han hade åkt till den här byn då. Och sen, ja, det var ingen vidare presentation av miljöer eller något sådär, utan det var bara liksom en beskrivelse av hans arbetsuppdrag. Lite som i Star Trek är det så här, Captain's Log, Stardate, bla bla bla, we're orbiting around Exalingon 5, and we're liksom, det var verkligen
en grej. Ja, jag håller med.
Visst, det var ju också en grej som gjorde mig lite avskräckt. Just att man slängdes in i det så himla snabbt. Så tänkte jag, gud, ska man minnas allt det här? Alltså, ja, apropå första intryck fortfarande, att det blev också startade på en ganska låg nivå för mig. Liksom.
Precis, och det var sådana grejer också. Jag tänkte, när man inte har kommit igång, då vet man inte riktigt spelmekaniken och hur det fungerar. Jag var lite inne på att eftersom det heter Contradiction och man ska hitta Contradictions, det kanske skulle vara någon fakta man får i början av spelet som man missar senare, så att man blev väldigt
lite stressad.
Ja, så här, oj, borde jag skriva ner det här? Har jag skrivit block bredvid eller?
Ja, jag var också lite så ofokuserad när det började, just för att det var så oväntat. Egentligen hade man kunnat köra New Game direkt en annan gång bara så här, för att få en beskrivelse igen. Men jag tycker de beskrev ändå mordet och allt liksom under spelets gång, och så att det funkade sen ändå till slut. Men vad var det som hade hänt där då? Vi kan bara gå igenom det lite snabbt, så det har ju med storyn att göra. Kanske inte första intryck, men ändå.
Alltså vad som hänt i byn då?
Ja, precis. Hur började det? Vad var den här beskrivelsen i början? Det var en tjej som hade dött, eller hur?
Kate Vine,
det kommer till och med ihåg. Just det, du spelade spelet i morse, eller vad?
Ja, senast i morse.
Kate Vine hade blivit förmodligen mördad då. Hon låg liksom vid någon sjö där, ute i skogen eller parken eller någonting.
Exakt.
Och polisen hade varit där och liksom lite sån här tekniker och sånt hade kollat, men de hade hittat några föremål, men inte liksom, det var ingen huvudanklagad eller vad det heter.
Huvudmisstänkt,
precis. Tack.
Ja, ingen misstänkt överhuvudtaget.
Nej, precis. Det var också lite så här, hon kanske tog livet av sig liksom. Men då skulle den här detektiven, inte privatdetektiven, men det känns lite som det, komma dit och undersöka mordet i efterhand. Jag vet inte om det här sker på riktigt liksom. Det känns lite som morden i Midsommar, att man går runt och pratar med massa med invånarna och tittar i miljön och så här, försöker, sker sånt här på riktigt? Jag tror inte det.
Nej.
Inte i Sverige i alla fall, tror jag.
Det känns som att de gör den här första checken, pratar med lite, för då hade de ju intervjuat folk också, vad jag förstår det som.
Ja, de
det är
sa
den här
det,
första sweepen. Men sen som du sa då, så skickar de dit Jinx för att göra en sista koll och se så att det, att allt verkligen har gått, inte rätt till, men vad säger.
Jag tänker att hon inte bara tog livet av sig.
Ja, precis. Ja. Säkerställa det.
Precis. Och någonting som jag tänkte på där i början, det var också att jag kanske hade förväntat mig att det skulle vara lite mer som Bandersnatch eller ett annat spel jag spelade i somras som heter Late Shift, som också är en sån här spelfilm FMV-upplevelse. Att det bara pågår lite mer linjär linje så. Men här var det ju verkligen att man fick den här engelska byn där till sitt förfogande och gick runt i de olika delarna på olika prickar typ som var utsatta i den här stan och pratade med folk som var placerade på olika ställen i olika hus och i baren och vad det kan ha varit liksom. Och också att det var väldigt fina miljöer ändå. Det var så mysig känsla i den här engelska byn. Så fina hus och liksom den här puben där, inte bar, pub heter det i England. Den är väldigt mysig, trevligt va? Fin, härlig höstkänsla. Det var väl kanske inte höst, för det var inga löv på träden tror jag, men det kändes höstigt i alla fall.
Ja, så brittiskt, lite dis, molnigt, nära regnväder hela tiden.
Verkligen, verkligen. Engelsk, pittoresk by, precis. Och också att det var väldigt speligt. Det var liksom tidigt i spelet där han hittade någon sån här skruvmejsel. För att han var tvungen att ha en skruvmejsel för att öppna någon grej, vad det nu var, som var stängd. Och jag menar, i verkliga livet hade det ju varit så här, okej, men gå och fråga i baren, eller i puben, förlåt. Om en, någonting att få upp den här grejen med liksom. Men nu var det verkligen så här som ett peka-klicka-spel, att man var tvungen att hämta den specifika skruvmejseln på den platsen för att kunna öppna ett objekt. Alltså det, var, det var inte så verkligt, men kul också att det var så speligt.
Ja, men just nu när jag spelade också senast, och jag hittade den här skruvmejseln då innan jag började använda den. Så han bara rotade i en låda och så här, så hittade en skruvmejsel. Ja, this will come in handy. Alltså, jaha, men eller?
Ja, då, då vet man att så här, okej, den här kommer leda någonstans. För alla de andra grejerna i lådan kommer inte komma in handy. Så här, varför inte? Han vet på det liksom. Han kan typ se in i framtiden. Det blir så här, det är inte så logiskt liksom.
Ja. Nej, för då hade det nästan varit mer rimligt att man måste gå till den platsen där man behöver den först för att sen, för att kunna hitta den senare.
Ja, men exakt. Mm. Bara, här behöver jag någonting sådär. Men jag för mig att jag kanske gjorde det i den ordningen.
Det var så jag gjorde i
jag första gången jag spelade. Jag gjorde inte så. Jag hittade det sen.
Okej.
Aha. Det kändes konstigt, för det var bland det första jag gjorde också i spelet. Så att alltså, en polis kommer dit och sen så han tar ju den faktiskt av en annan person. Hans själen.
Så han glotar i en låda som står utanför hans bostad.
Verkligen så här... Han liksom tänker utanför lådan liksom. Ja. Det är den detektiven. Så här, gör lite vad han vill. Typ.
Jag tänker i lådan.
Där fick till alltså.
Ursäkta.
Men det var en väldigt mysig stämning där. Musiken var väldigt mysig. Det var skönt bara. Det var liksom trevligt att sitta och titta på de här miljöerna och sådär. Men visst, det var lite dåligt. Utöver musiken var det dåligt ljud tycker jag. Så just rösterna liksom. Mm. Man skulle intervjua de här olika personerna. Det var... Ja, men det kändes, det var liksom väldigt diskant ljud, konstigt. Ja.
Det var som att, tror vi sa det på mötet, att det var lite som att man hade lagt bara en telefon mitt i rummet och sen spelat in ljud. Precis. Det var inga bra mickar, inte så mycket kompressor kanske.
Nej, kanske inte det.
Vi pratade om det precis här innan. Jag fick en lektion, det var kompressor där från Alex. Så jag tänkte passa på. Ja. Styla med mina nya kunskaper.
Ja, men vi ska smörska på riktigt mycket kompressor på den här poddinspelningen så att man hör alla våra andetag. Men ska vi röra oss vidare från första intryck till lite så här utvecklingen, alltså vad spelet kommer ifrån och lite sådär. Så jag har ju precis nämnt att det släpptes det släpptes i januari 2015 där till iOS liksom. Inte 2014 som jag sa förut. Och sen på sommaren, det vill säga typ ett halvår senare, kom det till Steam också, till PC och Mac och sådär. Och han som har gjort spelet heter Tim Follin. Ja, det är en britt då som har varit kompositör för en massa olika spel under 90-talet och 00-talet, delvis i alla fall. Men bestämde sig för att göra ett spel då. Jag tror det var någonting som han hade pratat om med sin bror som också på något sätt jobbar i spelbranschen under en lång tid. Men först 2012, efter ganska många års betänketid, så började han sätta igång och jobba liksom lite med spelets mekanik sådär. Och det ena ledde till det andra då. Sen så satte de igång en sån här Kickstarter. Jag tror hans bror kanske var inblandad på något sätt. Men det var framförallt han, Tim Follin själv, som kickade igång och var liksom huvudproducent för den här grejen. Och huvudregissör och manusförfattare också. Och även kompositör för musiken. Så han, det är verkligen en sån här eldsjäl liksom. Kickstarten 2014 där i början. Det var typ, det här var ju liksom Kickstartens guldtid då. Där man kunde få upp ganska mycket pengar på kort tid. Det var ju nytt och fräscht där med Kickstarter, med Broken Age och Pillars of Eternity och allt vad det var. Idag sker ju Kickstarter-kampanjer och liknande över ganska lång tid. Ibland ett halvår, ett år eller ännu mer liksom. I och för sig, det beror på hur stora belopp han vill ha. Men det är sällan det brukar vara liksom en eller två veckor bara. Men han hade sin Kickstarter uppe i typ en vecka, två veckor. Med målet att få ihop 3000 pund. Vilket är ganska lite egentligen, att tänka på spelutveckling liksom. 3000 pund är ju inte jättemycket. Men han fick i alla fall till slut drygt 4000 pund. Och överskottet av pengar tänkte han använda liksom för inspelning av det här då. Lägga på liksom skådespelare, inspelningsteam, hyra kameror och hyra mikrofoner och sånt där. Även det är inte den bästa mikrofonerna kanske då. Det var väl inte prio. Men en sak som han ville prioritera var just det här med skådespelare. För att han visste att om ett FMV-spel ska vara bra så ligger det ganska mycket på att skådespelarinsatsen också är bra. Och det var ju en bra prioritering måste man säga.
Ja.
Och det var inspelat då, jag tror det var i början av, eller ja, under 2014 så spelade de in de här scenerna i Great Budworth i Cheshire i England. Och i St. Helens och Maudesley i Lancashire. Så det var liksom två pittoreska engelska byar. Och de spelade in i 11 dagar de här dialogerna liksom. Alltså det här, när man intervjuar de här karaktärerna. Och sen resten under 2014 spelade de in de andra scenerna. Och fixade klart spelet. Och sen kom ju det i början på 2015. Tycker det är ganska så här bra jobbat ändå. Nej, alltså att göra klart spelet mer eller mindre på ett år. Även om mycket av mekaniken och sådär kanske var färdig sedan början. Men det är ändå imponerande.
Ja, eftersom man förutsättningen.
Man var ju mer eller mindre själv liksom. Men han var tvungen att stoppa in jättemycket pengar i det här själv också. Tusentals pund till och med. Han hade en ganska stor story genomtänkt från början. Var tvungen att skära ner mycket storyn som han potentiellt skulle kunna ha till en uppföljare av det här spelet. Men det har ju inte kommit en uppföljare. Ja, spelet blev i alla fall mycket kortare än man hade tänkt från början. Trots att han stoppade in egna pengar. Mm. Och det står ju i slutet av spelet så där, donera gärna pengar till det här så kanske vi får se en uppföljare. Men eftersom det kom för 5 år sedan, drygt så det med, så är det svårt att tänka mig att det skulle komma en uppföljare. Han snackade lite om att om han skulle vilja göra en uppföljare, då ska ett tv-bolag eller liknande gå in och liksom finansiera de bitarna som han höll på med helt själv då, liksom. För han orkar inte göra det där igen, verkar som. Eller han vet hur mycket det kan kosta och så. Och det verkar typ lite grann som att det här har tagit knäcken på honom. För att jag har kollat på IMDb och sådär. Och det är liksom, han har inte skrivit så mycket musik till olika spel eller gjort någonting efteråt egentligen. Han var med och skrev musik till en kortfilm eller vad det var. Ett par år efter att det här kom ut och så, 2017 eller vad det var. Men ja, jag vet inte vad han gör idag faktiskt. Ja. Lite sorgligt nästan.
Ja, lilla Tim.
Ja, precis. Ja, så vi får se om det kommer en uppföljare eller inte. Men det kom ett spel senare under 10-talet som hette Shapeshifting Detective. Och det är ju samma huvudskådis, den här Detective Jenks som är med här. Han är Rupert Bruce heter han. Han är ju med i Shapeshifting Detective också. Det har ingenting att göra med Tim Follin. Alltså han är inte inblandad i alls verkar som. Men det kanske är lite likt typ av spel om man gillar det här spelet då.
Men heter han Jenks i också?
Nej, men han har typ en ful hatt på sig också, tror jag.
Ja. Vad har han för skor?
Och det är en detektiv liksom. Ja, precis. Hans skor var också lite speciella faktiskt. Men kände ni igen några av de här skådisarna liksom, i spelet? Det var ju kanske 11 skådisar eller någonting. Som i alla fall hade några repliker liksom.
Jo, men jag kände ju framförallt igen han Paul.
Paul Rand. Som är,
Paul Rand, ja. Yeah.
Han heter ju Paul Darrow, alltså skådespelaren.
Ja.
Han heter Paul också.
Ja, faktiskt. Och han gick bort faktiskt 2019. Mm. Men han verkar vara det största namnet i The Cast här.
Mm.
Och det står nog i slutet att det är liksom tillägnat honom, tror jag. Och ja, det är konstigt, för han dog i 2019. Så var det tillägnat honom innan det? Eller om de har lagt till det?
Liksom det.
Ja, eller om de har lagt till det nu efteråt, någon mjukvaruuppdatering till Steam-versionen eller någonting. Att de
det måste ju vara så.
Ja.
Men att det är hela spelet är tillägnat honom, eller?
Ja, typ. Jag vet inte, ja. Mm. Eller så, jag kanske kommer ihåg fel, men det var i alla fall tillägnat någon person. Och jag fann att det stod någonting med Paul. Sådär, så att jag, ja.
Mm.
Ja, men jag känner igen honom lite grann, men jag kan inte komma på från var faktiskt.
Men jag kollade ju upp då, han var, eller det var typ det enda jag hade sett, men med i, vad fan heter den, James Bond-filmen Die Another Day, tror jag.
Mm.
Med Pierce Brosnan.
Mm. Den såg jag ganska nyligen faktiskt.
Jaså?
Ja.
Såg du Paul då?
Nej, så nyligen såg jag inte. Men han var doktor i den, va?
Jag tror det. Jag tror
jag googlade också.
Ja.
Och tänkte tillbaka på filmen. Som för övrigt inte har åldrats speciellt bra.
När kom den?
Typ 2000...
00-tider. Tidigare tror jag. Så 2004 kanske.
Det
är bara en gissning. No, den är ingen bra i alla fall.
Jag tänker att alla James Bond-filmer har någon så här charm som är nice. Men det
ja,
kanske...
men jag trodde det, men det hade inte åldrats bra. Speciellt inte hans karisma och som hur han behandlar
kvinnor. Typ,
kvinnor.
Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är ett problem med de flesta gamla filmer. Alltså.
Ja.
Exakt.
Och den kändes för ny, även om de andra, det är inte så trevligt hur de gör de gamla heller. Men den här kändes ändå så pass ny att det kändes konstigt också.
Det var till och med när den kom var det liksom lite
ja.
Konstigt, lite för ålderomligt så.
Ja.
Mm.
Nog om det.
Kände du igen någon annan skådis? Eller kände du igen honom? Eller kände du igen någon?
Ja, jag vill säga att jag kände igen honom, men jag är inte säker om det var någon efterkonstruktion av min egen hjärna.
Mm.
Men han hade varit med i Doctor Who också, tror jag.
Alltså inte den här serien va, som är så ny, utan det var några så här filmer som kom på 70-80-talet va?
Mm.
För Doctor Who har ju varit ett fenomen längre än vad jag visste i alla fall. Jag kan inte så mycket om Doctor Who faktiskt. Nej. Men ja, jag såg det också. Men ja, alltså det är ingen jättestora namn i den här i det här spelet.
Nej.
Den här Melanie Gray hade i alla fall liksom en IMDb-sida när man såg bilder på henne och varit med på lite grejer. Det är hon som är, spelar Rebecca.
Just det.
Och sen hon som spelar Lisa, hon hade ett ganska krångligt namn som jag inte ens orkade skriva ner i mina papper här. Men hon hade också en IMDb-sida där man, det var lite bilder på henne och lite så här. Men de flesta hade inte någon IMDb-sida med bilder på dem. Den här Kate Vine då, alltså som man får ju bara se en bild på henne. Det finns inga återblickar eller så till liksom hennes, ja, hon gör ingen skådespelarinsats utöver att hon är med på en bild. Men hon är ändå med på IMDb som så här actress. Det är sant liksom. Det är lite dumt då. Ja. Nej, men precis. Men ja, jag tänkte hoppa vidare lite på storyn. Vi kommer ju liksom, som vanligt när vi pratar om de här spelcykelspelen vi har spelat gemensamt, alltså spoila storyn ganska friskt. Vi har inte gjort det hittills egentligen, men nu kommer vi kanske börja spoila. Så om det är någon som känner så här, ja, det här vill jag verkligen spela igenom utan att bli spoilad, då kan man ju gå iväg och spela det eller någonting. Eller om man inte orkar spela det så kan man ju bara lyssna och höra vad vi tycker och spela ändå. Det kan vara en rolig upplevelse ändå liksom.
Mm.
Men det här, just för att det är ett detektivspel där man får reda på vem som har mördat den här tjejen i slutet, så kan det vara kul. Och, ja, du blev ju spoilad på spelsikermötet för en vecka sedan, Jonathan. Hur kändes det?
Precis, det kändes helt okej faktiskt. Ja. Jag spelade ju klart det sen efter ändå. Och det var ändå en trevlig upplevelse, trots att jag visste ungefär vad som skulle hända.
Ja, men visst. Bra att du känner så. Men alla kanske inte känner så. Det är respekt för det ändå. Liksom. Jag är en så känslig för spoilers.
Personligen. Jag brukar vara det också. Men i det här fallet så gick det bra av någon anledning. Det kanske var också att jag ville delta på spelcirkelmötet.
Ja, precis. Mm. Men nej, men visst. Så står det ändå liksom upplägget lite här. Som jag sa tidigare, man får liksom gå runt i den här byn. Och gå runt innebär inte att man faktiskt trycker på ett W och går framåt. Utan man klicka vidare i olika miljöer, så det hoppar liksom framåt så där kan man säga, på olika kvarter, lite som gamla Myst-serien. Och på olika platser är karaktärer som är utplacerade, oftast i deras hus, och där kan man intervjua dem. Och man intervjuar dem med olika objekt som man har hittat, eller olika saker som någon annan har sagt i någon annan intervju.
Mm.
Det är ett litet roligt interface som kommer upp där, det är liksom en lista på saker som de har intervjuats om. När man klickar på ett av de här objekten eller så, då kommer det upp en annan lista på saker de har sagt. Om man redan har intervjuat dem om det då, eller frågat dem om den grejen. Och ju mer man intervjuar och ju mer man liksom spelar, desto fler grejer kan man fråga om. Liksom. Och det handlar ju om hela tiden att försöka få de här karaktärerna att säga emot sig själva. Eller de säger ju emot sig själva, men sen gäller det att man ska hitta de här motsägelserna, det vill säga contradictions. Och sen är det ibland att man måste gå i de här miljöerna och titta på grejer. Som tur är finns det ju en sån här idégrej liksom. I alla fall för mig, jag tyckte det var ganska svårt ibland. Jag orkar inte gå runt liksom över hela kartan och så här, leta efter saker bara helt random liksom. Så, men då fanns det en sån här idésymbol man kunde trycka på, en glödlampa liksom. Och då stod det så här: there might be something in the forest that you need to look up eller någonting. Och så gick man till skogen och så hände någonting. Och så såg man något objekt som man kunde plocka upp eller vad som helst.
Jag använde också den jämt.
Ja, eller var, Oliver och Sunny hade ju typ inte använt den alls. Det var ganska imponerande. De liksom gick i den här byn utan att ens använda kartan som så här fast travel-grej. Vilket jag också gjorde hela tiden. Typ. Fuck, skitimponerande att han gjorde det. Jag har aldrig orkat göra det, tror jag. För det var, ganska, det var inte ett jättelätt spel. Och det var ganska långt ändå för att vara ett indie-spel. Liksom.
Mm.
Det tog ju typ 9 timmar att spela igenom för mig. Och det gjorde det för dem också.
Ja.
Vilket var imponerande då, för att de hade ju kört mycket svårare. Vad tyckte ni om liksom, det?
Jag använde alla hjälpmedel som fanns tillgängliga, inklusive internet.
Mm.
Men det var speciellt för att jag hade spelat halva spelet i princip inför vårt spelmöte. Och då hade det flytit på hyfsat bra. Sen så spelade jag inte på en vecka eller så. Och då när jag skulle spela klart det, vilket var i fredags, då hade jag glömt väldigt mycket av vad folk hade sagt under mina intervjuer med dem. Så då upplevde jag att det var svårt att hitta contradictions. Så det blev bara mer och mer föremål. Och då kände jag att jag behövde använda mig av alla ledtrådar och sånt som fanns tillgängliga. Och jag tror också under mötet att vi pratade om att det var, om det var Tim Folling själv som hade rekommenderat att man skulle spela det i ett svep.
Ja, precis. Och med kompisar också.
Ja, med kompisar, exakt.
Att, liksom, folk sitter i soffan bakom så kan man liksom ja, hjälpa varandra och hitta contradictions, för att det kan vara lite svårt själv då.
Mm, precis, och jag körde själv och ja, det här som jag sa då, med väldigt långt mellanrum. Det var ju nog inte optimalt. Jag tror verkligen att man ska spela helst säkert med andra och helst i ett svep, att man kör under en helg eller...
Mm. Jag hade också samma problem liksom, att vi har ju hållit på med det, eller vi valde ut det här spelet som ett spelcykelspel redan i våras tror jag. Och nu ska jag inte säga att jag spelade det för så länge sedan, men det kunde gå liksom en vecka åtminstone mellan varje tillfälle, och då, alltså man kan ju kolla om alla de här intervjuerna liksom, och så varenda gång man börjar spela, men det orkar man inte göra.
Nej.
Så att, och sen var det vissa av de här contradictions som var lite svåra att hitta, som kanske nödvändigtvis inte var contradictions, medan andra grejer som jag tyckte definitivt var en contradiction inte var det enligt spelet. Så det var lite så här svårt att hitta. Det var men något tillfälle där det var någon hon hade lånat ut pengar, den här Rebecca.
Emma,
ja, Emma, just det. Emma, ja. Mm. Emma hade lånat ut pengar till den här Kate som hade dött då, precis innan hon dog. I en annan del av intervjun hade det visat sig att hon hade lite svårt för att hantera pengar.
Kate, ja.
Ja, Kate, ja. Hon som dog alltså. Och då var det en contradiction att hon gav pengar till henne fast hon hade svårt att hantera pengar.
Ja,
och det var ju så här, ja det är klart, hon behöver ju pengar om hon är dålig med pengar.
Eller att hon köper jewelry typ.
Ja, precis.
Ja, det var
de sa inte ens att hon var dålig med pengar tror jag. De sa bara att hon gillar att shoppa dyra grejer.
Ah, okej. Okay. Okej, okay. Och sen behövde hon ändå köpa... Just det, hon gillar att shoppa dyra grejer, men hon lånade ändå pengar vid ett tillfälle.
Mm.
Men det var så här, det var en contradiction. Bara så här, men vänta, jag vet inte, det hängde... Det var några sådana... Och när jag upptäckte det... För jag hade liksom letat förbilt efter de här contradictions liksom ganska länge så här, och sen så hittade, så gick jag in på internet till slut och bara, aha okej, okay, men om det ska vara så här svårt att hitta contradictions som inte ens, då orkar jag typ inte det. Så jag började faktiskt fuska ganska mycket, om man nu ska kalla det att fuska, men som du också Jonathan, och kolla på internet ganska mycket. Och bara så här, ville ta mig vidare i historien liksom. Det var ganska skönt faktiskt att göra det, för att, just för att det kunde vara lite krångligt ibland.
Ja, och det, jag tycker inte att det förstörde spelupplevelsen.
Nej.
Ibland kan man ju känna att jag vill klara allting jag kan själv. Men i det här fallet så tycker jag inte att det var så. Då var det snarare skönt att komma vidare och se, eftersom det är lite som en film.
Ja.
Och bara titta vidare på filmen.
Ja, det kan ha lite med förväntningar också. För jag hade ju som sagt tidigare förväntat mig lite att det skulle vara lite som en så här linjär film lite mer. Om jag hade gått in med det som jag gick in innan jag spelade... Broken Age som vi spelade förut till exempel, så här peka-klicka-spel som kan vara ganska avancerade, då hade jag nog haft en annan inställning till det och kanske varit lite mer så här, ja men som du sa, jag kan klara det själv liksom. Mm. Men jag orkar inte det nu. Och det var ganska skönt, jag har öppnat upp lite grann för vissa andra sådana här peka-klicka-spel som jag har liksom försökt klara av hur länge som helst, har jag spelat efter det här då och bara så här fuskat mig fram till slutet, och det har varit fett skönt faktiskt. Mm. För det blir ju aldrig så att jag spelar klart dem annars, jag liksom skiter i att spela det bara. Så det öppnade upp ganska mycket att jag var tvungen att göra det vid det här. Det var också ganska kort innan vi träffades och skulle ses, men vi hinner spela klart spelet. Jag tycker det är jobbigt att sitta kvällen innan och så här liksom mörsa bara så här, utan att se igenom allting och känns stressad. Det är alltid tråkigt.
Mm. Det finns ju ett bra citat. Som, det har jag förstås inte med spel att göra, men jag tycker det alltså, representerar lite det du säger när du säger att om du inte ens spelar spelet till skillnad mot att fuska och sen klara det, då tror jag att det är, nu ska vi se om jag säger rätt här, det handlar i och för sig om träning, men då är det the 5 kilometers you walk is much more effective than the mile you never run.
Ja. Ja, men skönt. Det är...
Fast mile i och för sig nu, det är mil.
Ja, whatever. Men ja, det fattar vad jag menar.
Det är bättre att gå lite kortare och göra det än att tänka att man ska springa och sen inte gör man aldrig det.
Nej, sitter inne bara och käkar godis. Ja, men visst. Nej, men det är ändå ett förlåtande sätt att se på livet. Det är ändå skönt. Ja. Det är så mycket stress i den här samhället som det är. Man ska vara så duktig på alla möjliga håll. Liksom.
Ja, precis. Och då tänker jag med spelet. Det är bättre att man fuskar sig igenom lite och får uppleva spelet.
Mm. Ha lite kul. Så.
Ja, än att man bara sitter frustrerad och sen skiter i det till slut. Mm.
Ja, alltså, no shame tycker jag att fuska.
Nej, jag var ju så himla så här, frenetiskt skulle klara av det här Broken Age när vi körde det för 2 år sedan eller vad det var. Mm. Jag har klarat ut hela spelet och kollade upp bara en grej eller sånt där. Det kan vara rätt svårt det där liksom. Så det var inte kul alltså. Det kändes bara som att man stångade in huvudet i väggen.
Ja, precis, man blir ju frustrerad bara så kanske spelet blir tråkigare eller
Ja, men det blir det, påverkar ju helhetsupplevelsen absolut.
Och lite också med, jag tycker också ju äldre man blir så har man ju lite mindre och mindre tid. Och då ibland så vill man inte sitta fast med en grej och inte komma på varje typ 3 timmar.
Nej.
Och slösa.
Mm. Man är sådär, man ska sitta liksom, man hinner sitta en timme på kvällen och göra något kul. Mm. Då vill man inte sitta och liksom gå runt i samma miljö fram och tillbaka hela tiden. Så. Sen när man var liten hade man ju så här otroligt tålamod också. Det.
Nej, men jag skulle nog kunna göra om jag hade lång semester och spelade under semestern. Och...
Nej, men visst så är det. Ja. Ska vi hoppa in lite på storyn där? Jag tänkte bara lite snabbt dra igenom den så här, så att vi verkligen spoilar. Vi ska verkligen göra det nu. Ja, men den här byn är ju någon typ av sekt är ju liksom som utger sig för att vara mer ett så här business
utbildning eller en kurs eller
ja.
Säger de kurs, säger de någonting?
Ja, någon sån här, någon utbildning
för skills, att, life skills.
Ja, för att bli en bättre försäljare eller någonting eller bättre på business liksom. Mm. Och generellt livet, att våga mer saker och sådär. Och det är ju lite av en sekt får man ju reda på mer och mer. Och de här morden, eller det här mordet är väl kopplat till de personerna som har kopplingar till den här sekten. Liksom,
det får man ju reda på olika sätt. Ganska tidigt, att om jag inte minns fel nu, att man får reda på att den här kursen eller sekten då, som man får reda på senare finns. Och att de är lite suspekta.
Mm, så kan det vara.
Ja, men precis, det är väl det de säger. Exakt i början när man slängs in i det. Att så här, och att Simon han går den här kursen och Kate har gjort det. Det finns ju ändå lite misstänkt där redan i början.
Ja, men just det. Kate har ju gått den här kursen själv då. Och många man pratar med har gått den eller är i den och sådär.
Eller hört talas om den annars.
Liksom. Ja, precis.
Eller emot den också.
Ja, det var en snubbe som var emot den där, precis. Vad heter han nu igen?
James.
James, ja. Riktigt speciell karaktär alltså. Mm. Många, generellt många väldigt speciella karaktärer i spelet. Jenks var ju väldigt rolig. Alltså huvuddetektiven, han som man spelar som kan man säga.
Ja, älskar Jenks.
Rolig karaktär, ja. Väldigt såhär energisk och liksom aktiv och roligt minspel. Liksom.
Alltså, han är aldrig neutral liksom, i ansiktsuttrycken och såhär.
Nej.
Att jag stirrar han uppsvärd övergång jättemycket. Eller såhär bara... Inte bara när han pratar utan även märkte jag när han typ ska öppna en bil med en sån här blipp-grej liksom, ja, och en bild på hans ansikte. Ska han liksom göra en min när han öppnar den där. Ja. Jag stirrar med ögonen och trycker hårt på den här knappen.
Så här öppnar ögonbrynen jättehögt.
Ja.
Aha!
Ja, precis.
Ja, men det är verkligen, det är belönande att se honom, det är en fröjd alltså. Han är rolig att följa. Jag tycker generellt dialogen är väldigt bra skriven i det här spelet också. Det är liksom belönande dialog. Det är kul att se vad de här väldigt speciella egendomliga karaktärerna säger till varandra. Och hur Jenks svarar på dem och hur han ställer frågorna till dem och sådär.
Mm.
Man samlar ju olika objekt här i spelet liksom. Och sen så frågar man ju, eller olika, ja som jag sa tidigare, det kan vara olika saker som någon har sagt. Och så ska man presentera det för de här personerna. Om de har hört någonting om den här grejen eller sett det här objektet eller vad det kan vara. Och då ska de svara på det. Ibland så tar han ju upp jättekonstiga grejer. Bara. Han gör det här i något tillfälle där man får det här metal. Eller liksom,
Devil sign
med handen. Så här. Och så går han runt till alla i den här byn. Och bara, what do you think about when I do this? Och så håller han upp den här handsymbolen. Liksom. Och så ska de här personerna bara så här, svara på det. Det blir bara så roligt.
Just för dem som också inte har något att säga om det. Så, vad fan gör du?
Ja, precis.
If I do this!
Ja, precis. Han har en sån här mask någon gång. Så, alltså, så här, som han sätter på ansiktet. Och bara, sätter den framför ansiktet. Bara, have you seen this? Och hon bara, nope. Ja, det är kul.
Ja, och sen så också att man... Ibland så hittar man ju flera nya föremål. Och så går man runt och frågar alla. Ah, har ni sett de här grejerna? Men ibland så hittar man ju bara en ny. Till exempel den här handgrejen. Och då liksom går man till deras hus, knackar på, frågar om det är okej och ställer några frågor. Och sen så gör han bara det här djävulstecknet och sen så går man därifrån.
Ja, det är verkligen, det är så himla ologiskt. Det har aldrig hänt på riktigt. Att den, alltså, och det är lite jobbigt med spelet ibland. Att man får liksom ett nytt objekt eller en ny grej i den här listan liksom, på något sätt. Genom en konversation eller en contradiction som man har löst. Och då ska man springa runt till alla karaktärer i hela byn och bara så här, fråga om den specifika grejen. Mm. Det är så här, han springer runt. Spelet utspelas ju under 7 timmar tror jag på en kväll liksom. Och när man har hittat x antal contradictions under en timme av spelet, då liksom hoppar klockan fram en timme. Så det är typ börjar på någon gång på eftermiddagen sådär. Sen är det klart klockan 12 eller vad det är på natten.
Det var 6 till 12.
Ja, det kanske 6 är 6 timmar, ja. Ja, precis, så är det nog. Och gud, han måste ha sprungit runt där de här timmarna. Och springa till alla fram och tillbaka i den här bilen och bara visa olika objekt. Liksom, sådär.
Och när jag spelade om det också, eller bara så här roligt i början, man kommer till Simon och Emma, för de bor ju ihop och är tillsammans också.
Just det.
Så frågar Simon, oh, you want any water or anything? Så, nah, it won't take long. Ska man tillbaka liksom, under de kommande sex timmarna.
Det är så kul också att Simon och Emma som bor ihop, för man ska knacka på en ruta, ett fönster där, för att prata med Emma. Och knacka på dörren för att prata med Simon. Och det är så här, varenda gång man gör det så sitter Emma vid fönstret och Simon sitter vid dörren och ja, väntar på honom mellan 6 och 12 liksom, i 6 timmar så här, under den här kvällen.
Det bara fanns dumma liksom, jävelshornsfråga.
Ja, sen bara, när man går därifrån så är det så här, I might be back later if that's okay, varenda gång.
I'll probably be back later.
Ja, precis. Så bara, if that's okay också. Yeah. Någon skulle bara säga, nej, kom inte tillbaka. Jag har kommit hit 12 gånger nu. Springer iväg och kommer tillbaka efter en halvtimme eller 10 minuter. Vad fan håller du på med liksom?
Couple of more questions, please.
Ja,
precis.
Ja, shit alltså. Ja, men ska vi bara snabbt dra igenom vad som hände lite grann i slutet? Mm. Vad säger ni om det?
Ja.
Så det är ett ganska långt spel som sagt. Det tar ju typ åtminstone 7 timmar att spela igenom. Man är riktigt snabb, men kanske mellan 7 och 10 timmar då.
Mm.
Så det är lite svårt att dra igenom alla de här karaktärerna liksom, och storiesarna och sådär. Det får man uppleva. Den här sekten är ju ganska allvarlig. Det är väl typ att de lär upp studenterna att bli lite så här mindless slaves nästan. Det är som en modern variant av slaveri typ. Att de, och sen säljer de iväg de här studenterna till de som är bäst studenter. Säljer de iväg till olika...
Prime students.
Ja, just det, så var det. De säljer iväg de studenterna till olika stora företag och typ så här kända människor i olika platser i världen. Och den här Paul Rand, då, han som var den här lite kändare skådespelaren då. Han som startade sekten när han var lite yngre kanske. Han känner en massa viktiga människor runt om i världen, lite så suspekt liksom. Och hans son är det väl som håller de här kurserna framförallt. Mm. Och de är ganska rika typ. Och de två karaktärerna är ju väldigt speciella alltså.
Ja, verkligen.
Paul Rand är ju, han är som Snape så där. Lite så här läskig liksom och...
Jo, men jag har varit lite rädd för honom alltså.
Ja, man har varit lite, när man frågar dem här genast, bara, nej, ska jag verkligen fråga om det här jävla objektet till honom? Man kommer ju kasta ut mig liksom i huvudet före. Men eftersom det spel gör han inte det. Han tappar ju aldrig massor. Ibland, det är någon gång han skriker liksom. Och hans son är också ganska creepy. Alltså Ryan Rand också. Inte lika bra skådis, men ändå rolig att se på. Liksom. Han överspelar ganska mycket. Mm. Men jag tycker han är rolig ändå. Han gör sin karaktär och sin roll bra.
Mm.
Men de håller på med det här. Och jag tror att poängen för Tim Follin som har gjort det här spelet var kanske att lite mer gå till djupet på med vad den här sekten egentligen håller på med och så här, bryta ner dem. För det vad de gör är kanske inte helt rätt liksom, på olika sätt. Men det blev bara så att det var något svartsjuk i drama där, att den här Kate var liksom prime student. Hur var det nu? Den här Rebecca, hon som jobbar i puben, hon är ihop med Ryan som leder de här kurserna. Och Rebecca trodde att Ryan, hennes man, hade en affär ihop med Kate. Men egentligen hade han haft en affär ihop med
Emma
som fortfarande lever och som inte är en del av den här kursen. Hon hoppade av för hon tyckte det blev för mycket. Det visar sig sen, det är en jättekonstig contradiction som är helt omöjlig att hitta typ.
Mm.
Någon sån typbit eller man ska hitta någon. Ja, det är jättesvårt.
Det är lite rör, alltså det, man hänger ju med när man spelar det. Men det är ju många olika karaktärer som liksom, det här svartsjukedrama tänker jag på som du förklarade.
Ja, det är lite svårt att gå till grunden med vad det är nu så här, i poddsammanhang liksom. Jag kommer inte ihåg, men absolut ja.
Men det är i alla fall någon som har bedragit en annan och så trodde de att det var Kate som hade gjort det.
Precis. Men sen hon är pubkvinnan i alla fall där, som är ihop med läraren i den här på den här sekten, Ryan. Mm. Alltså hon Rebecca, det är hon som hade dödat henne.
Mm.
För hon var typ själv och var full, någon hög eller någonting nere i skogen. Så hade hon ramlat i vattnet.
Kate, ja.
Ja, Kate, ja. Ja, precis. Hon som är Kate. Svårt här med pronomen. Och då hade Rebecca av någon anledning varit där, jag vet inte varför. Och sen hade hon tryckt ner henne i vattnet med någon pinne eller vad fan det var, tills hon slutade andas eller något. Ja, för hon var sur.
Hon sa, hon hade ändå ramlat i.
Ja, precis. Hon skulle ändå dö. Jag bara snabbar på processen lite grann. Ja, men hela den här...
Liksom, hon mördade inte henne. Hon ramlade i.
Gurglade, gjorde gurgeljud.
Ja, lika bra. Fan, det går snabbare liksom. Det. Som en sån här insekt som håller på att dö. Typ, lika bra smällar den. Ja, sjukt. Men... Ja, för innan man får reda på att det är Rebecca så tror man ju att det är antingen sektläraren eller den här Simon som är sektelev som var svartsjuk kanske på Kate som var prime student då.
Mm.
Och de beskyller varandra på olika sätt. Men då tänkte man ju att det är klart att det inte är så, att någon av dem är skyldiga för att det ska alltid vara en tredje part som man inte hade föreställt sig liksom, och det är precis vad det var.
Mm.
Men de, som sagt, de går inte alls djupet på och liksom försöker fälla den här sekten liksom, och vad de håller på med.
Ja, precis. Det blir ju lite konstigt på det Eller för jag kände mig ändå lite besviken där att aha, det var svartsjuk. Det blev så platt då i plötsligt.
Ja, och det var ju något man får reda på under storyn, något annat mord som har skett. Det var någon sån här som heter Liam som hade också
typ
tagit
innan.
Ja, han hade typ tagit livet av sig för några år tidigare, ja, precis. På samma sätt som Kate lite grann, så här, och det verkar lite suspekt. Mm. Men man får aldrig veta riktigt vad som hände med honom egentligen, alltså om tog han livet av sig eller inte. Och så här, det var mycket, inte mycket, men några liksom trådar som inte riktigt knöts ihop i slutet, tycker jag. Det hade varit roligare att se mer och störta den här sekten. Så. För jag tänker typ, Marilyn Manson.
Jaha, Charles Manson.
Ja. Han sitter ju instängd, eller han satt ju, han kanske död nu. Mm. Satt instängd hela livet. Han hade ju inte mördat någon. Han hade ju fått andra att mörda åt honom. Mm. Så det var, jag tänker att det som han hade velat kanske, Tim Follin, med den här storyn var typ störta den här sekten. Liksom. För de hade ju fått andra personer att mörda i liksom, sektens goda eller namn. Eller liksom, så här, i, och de var liksom lite så här djävulsdyrkare också, verkar det som. Och så där. Men det blev ingenting av det. Jag tror att det skulle han väl vilja reda ut i uppföljaren i så fall. Om han fick pengar, men det blev inte så.
Ja, precis. Det blir lite väl mycket som leder mot en uppföljare då, tycker jag.
Alltså, verkligen. Ja. I slutet så kändes det ju otroligt mycket som att det skulle komma en uppföljare. Och man blev ju väldigt nyfiken också. Det var som att man hade öppnat dörren till den här sekten. Och nu är det den som ska liksom tas ner eller utredas.
Ja, men precis.
Det kändes verkligen to be continued. Det kanske inte stod det, men det var den känslan man fick.
Ja, men verkligen så. För att det här svartsjukedramat som var liksom huvudanledningen till att Kate dog eller blev mördad av Rebecca, det var liksom, hade inte så mycket med någonting att göra egentligen. Sådär. Alltså, det hade inte med sekten och den här staden och alla karaktärerna att göra. Det var bara en detalj i sammanhanget. Och jag kan tänka mig att det faktiskt var någonting som han, Tim Follin, skrev dit i manuset lite sent liksom, bara för att få till något typ av avslut liksom, på det här spelet. Att det inte var tanken från början att det var så det skulle sluta. För det hade kunnat vara lite mer klassiskt sådär, brittiskt detektivdrama, lite mer som Mord under Midsommar, att det var någon sjuk person som någonting bara sådär. Mm. Men det var så mycket som byggdes upp, sen var det ingenting med det helt plötsligt. Det här var kanske bättre om han hade skrivit storyn med tänkt mindre story och liksom en lägre budget redan från början. Då hade han kunnat arbeta med de medlen han hade för att få den här, för att få det spännande och kännas belönande när man hittade att det var Rebecca som hade begått det här mordet då. Mm. Men det kändes ju inte som det i slutet.
Ja, eller ja, precis. Eller att han liksom skulle, att sekten skulle finnas där och hålla på med lite konstiga metoder, hjärntvätt för att sälja folk till företag som blir, att de kan arbeta utan etik och moral. Det kanske inte ens är olagligt, men det är lite omoraliskt.
Mm,
men att det bara hade gått överstyr och sen så att det hade tyvärr lett till ett mord. Men eftersom de brydde sig så pass lite om mordet och ville fortsätta, så blev det att man blev så nyfiken på sekten istället för mordet. Kändes som att sekten tog över uppmärksamheten istället för mordet. Så om man skulle tona ner sekten lite, då hade det blivit lite mer sådär, tror jag, som du sa, att det hade blivit ett morden midsommarstämning.
Ja, men exakt. Det märktes ju att det var lite låg budget här och där också. Inte, alltså, förutom den här tekniska biten och liksom, lite buggar och sånt som folk pratade om för en vecka sedan när vi träffades. Men typ, det var ju någon scen i slutet där, ja, Ryan och Paul, de här sektledarna då, fick för sig, alltså pappa och son, fick för sig att den här Jenks var och snokade för mycket, så de skulle typ ha ihjäl honom. Och Jenks hörde det genom fönstret, för han stod utanför huset där när de pratade om det. Och då stod de i skogen, eller Ryan, den här sektläraren, alltså sonen, stod i skogen då och skulle få en elev att hugga kniven i någon tjej som hade någon mask på sig. För att den här eleven skulle liksom lära sig att mörda och sen gå och mörda Jenks efter det.
Det var den enda slutsatsen man kunde dra av det. Men det fick man inte reda på riktigt, men det måste ju vara.
Det är så jag tolkar det i alla fall.
Mm.
Det ligger säkert mer bakom det också, vilket hade varit kul att utforska såklart om det hade varit ett större spel. Men också att en detalj i sammanhanget var att den här tjejen var ju sådär. Hon hade precis, skulle precis bli offrad liksom, i sektens namn lite grann. Och Jenks släpper iväg henne hem bara. Så hon tar inte ens av sig masken och man får inte ens prata med henne. Liksom. Hon är så här, men det är okej med dig? Eller bara, ja, det är okej. Så här, sen går hon hem och hon har fortfarande masken på sig typ.
Ja, och de är fortfarande i skogen,
ja.
Bredvid de andra som gick typ åt ett annat håll för en minut sedan.
Ja, de, alltså de som skulle mörda henne, ja, precis. Det är så helt orimligt. Det är ju för att han inte förmodligen hade pengar att introducera en ny karaktär till storyn som skulle svara på alla de här frågorna och bla 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 liksom. Eller att skicka henne någonstans till någon så här anstalt, men alltså till polisstationen eller någonting.
Ja, det är en märklig scen.
Ja, det är
som liksom två facklor där ute också. Mm. En sån dum grej bara att göra när en polis som går runt och investigerar.
Ja, precis. Ja, men det är kul att det händer saker generellt. Mm. Så att det inte bara är de här ganska statiska intervjuerna när de sitter i ett rum. Det händer ju lite grejer i stan ibland. Typ att man stöter på karaktärer som man inte kan fråga ut så mycket eller alls för den delen. Och att han Jenk ser saker liksom, lite så här bakom en bil eller någonting. Bara, vad är det som händer här borta egentligen? Så här, någon som gör något suspekt. Det är ändå kul med sådana inslag.
Mm. Mm.
Just vid det här tillfället blev det liksom lite för mycket och lite för ologiskt bara. Så. Men det var ju spännande när det hände såklart. Alltså.
Verkligen. Sekten hade ju opererat tidigare i samma by under ett annat namn, Third Eye. Och behövt lägga ner på grund av dålig publicitet från just James. Att han hade avslöjat att de håller på med mind control och hjärntvätt. Så då bara bytte de namn till Atlas istället.
Mm.
Ja, precis. Han har satt upp flyers liksom runt i byn där. Något om Third Eye. Liksom, ja.
Och de här sektledarna då, de förnekar ju det. Liksom, att, men de var tvungna att byta namn för att det inte gick så bra med de här lapparna som James satte upp överallt efter det. Liksom. Inte för att det faktiskt var hjärntvätt. Så de ändrade ju inte på sin organisation någonting efter det.
Nej.
För att de tyckte inte det var hjärntvätt. Men det var, verkade verkligen ha varit det.
Mm.
Man gick ju in i något sektmöte där och såg vad de höll på med.
Mm.
Och de typ kastade in dockor in i elden, så här, deras tygdockor liksom, och skrek så här, och grät typ samtidigt. Det var så här, ganska
ja, överdrivet. Alltså, det var väl alltså hela sektidén, vi kanske redan har gått igenom det, men jag kan ju säga som jag uppfattade deras affärsidé och sektidé, det var ju att de marknadsförde sig som ett företag som kan förbättra ditt liv och förbättra dina affärsmöjligheter och din karriär, och det var de öppna med också, att de trodde inte på guilt.
Skuld, eller?
Skuld, ja, precis. Vilket egentligen är väl ett klassiskt psykopatdrag, att man inte känner skuld.
Ja.
Men då använde de olika sätt att man skulle, alltså olika metoder för att man inte skulle känna skuld. Så man fick till exempel som den här doll burning-grejen. Då skulle man gå omkring med en docka under en längre period och sen bränna den, och då skulle man bränna sin gamla personlighet så att man skulle kunna gå in i en ny. Och sen så hade de även, fick man reda på att de hade så här kostymfester där man skulle kunna klä upp sig till sitt nya jag, och man använde masker för att kunna uttrycka sig om saker som man inte vågade vanligtvis, så att
inta nya karaktärer lite grann nästan.
Ja, så. Precis, och vara den man behöver i rätt situation, kunna vara en mer ha en mer flytande personlighet, om man kan säga så. Så vissa av delarna tycker jag låter ändå, att gå ur mönster och göra sånt som man är rädd för är ju bra, tänker jag. Alltså självutvecklande.
Men till viss gräns, ja. Sen gick det ju väldigt mycket till överdrift, verkar som, på olika sätt i den sekten. Men jag håller med. Så är det med Scientolog-rörelsen och många sekter, så att det låter bra i början. Liksom.
Mm.
Ja.
Jag kollade på de här första Scientolog-videosarna när jag var tonåring faktiskt. Mm. Och då handlade det mycket om så här självsäkerhet och grejer, och det verkade ganska okej liksom.
Mm.
Och sen blir det något helt annat ju mer man levlar liksom. Och så verkar det vara i den här sekten också.
Du gick inte med?
Ja, nej. Nej, jag gick inte med. Man skulle betala ganska mycket pengar. Det är,
ja, just, det
just den sekten är väldigt så liksom.
Cash.
Ja, det är mycket att de vill ha pengar från folk. Mm. Och det brukar många sekter vara. Men jag tror att det inte är det som har fokus här. Utan här var det fokus på att de skulle få in pengar, visst. Det var ju huvudfokuset. Mm. Men senare, som när de hade producerat de här eleverna till business-slavar.
Ja, och eleverna tjänade ju på det. Dels att de fick utvecklas då och bli, uppfylla sina drömmar utan att behöva tänka på skuld och andra. Och att de prime students fick ju då ett välbetalt jobb på ett stort företag.
Ja, men exakt. Bra beskrivning och sammanfattning.
Verkligen.
Jag tänker att vi kan bara ta en liten runda var och en för att säga vad de tyckte var bäst med spelet. Och sen tar vi en runda och säger vad vi tyckte var sämst med spelet. Och så här rent generellt, men också om det var några speciella tillfällen som ni tänker på. Så där, vissa detaljer och så, det vore kul att höra. Något som inte redan har nämnt, typ. Jag kan börja kanske.
Mm.
Ja, jag brukar aldrig börja nästan.
Mm.
Jag tyckte det var nice att det var på riktigt, alltså att det var riktiga skådespelare. Det bidrog väldigt mycket. Alltså vi har ju spelat en del storybaserade spel här i spelcirkeln liksom under åren. Night in the Woods och liksom Firewatch och massa spel som har varit väldigt bra, liksom bra röstskådespeleri eller bra dialog och bra skrivet och sådär. Men när det är en riktig människa som man ser liksom, och man får se den här personen med alla ansiktsuttryck det innebär och så, då kommer man in i storyn på ett helt annat sätt. Alltså det blir så himla medryckande. Någon animation kan inte komma så långt egentligen. Så det tycker jag var riktigt nice, att det var riktiga ansikten. Sen har jag sagt det tidigare, det var så här mysigt brittiskt liksom spel, bara så här höstspel, och det var mysigt att det blev mörkare och mörkare ju längre det gick liksom. Jag tror att det var en filter som egentligen var på då, alltså. Det var någon som sa det förra veckan i alla fall.
Ja, att allting blev mer och mer blått.
Ja, det blev väldigt blått i slutet.
Ja, klockan 12 där på natten, då var det liksom väldigt, väldigt blått. Så det såg lite så här konstigt ut. Men det var något filter. Jag trodde först liksom att de hade filmat spelet, de här miljöerna liksom vid olika tidpunkter på kvällen så att säga. Men det var nog bara ett filter. Men jag tyckte det var ganska nice ändå. Mm. Även om det blev lite väl blått i sista två timmarna kanske.
Mm.
Sen gillade jag de här samtalen med hans chief. Han gick till någon så här pittoresk liksom, phone booth, typ så här bröd, liksom brittisk, och pratade med polischefen som typ satt hemma och kollade på film och käkade popcorn typ. Och det var, de samtalen var bara så himla uppsluppna och roliga liksom. Jenks var så himla så energisk, och den här polischefen, ja, han var bara, du känns så himla brittiskt bara. Det var kul. Sen, jag menar så här, spelidén är väldigt unik. Jag tror liksom det var kul att se det här med ännu mer pengar liksom bakom. För det var en häftig, ett häftigt upplägg. Jag menar, jag har inte sett någonting liknande tidigare. Som en blandning av peka-klicka-spel med en del nya idéer och sen den här FMV-biten som har gjort att storyn och karaktärerna verkligen livade upp allting. Eller inte livade upp, men alltså gjorde det kändes på riktigt på ett annat sätt än vad det brukar göra i vissa spel. En annan liten detalj var väl där, alltså Jenks generellt också kan jag säga, han var en rolig karaktär, det har sagt, men när man hittade en contradiction och han var så här, aha, det var så tillfredsställande.
Aha.
Precis. Ja, och sen vissa skådespelinsatser var jävligt nice, liksom så här, hon Emma, hon trodde ju att det var hennes fel att den här Liam som hade dött året innan hade dött, eller tagit liv av sig, och det var inte det, och Jenks var snäll och förklarade för henne att det var inte hennes fel att han dog. Och så här, sådana små grejer, bara roliga, typ den här James var en konstig karaktär. Han som är så här förvuxen, ett förvuxet barn, liksom, jättespeciell karaktär. Tittade bort hela tiden. Liksom, och
ögonen glittrade när han kollade mot brasan också. Eller jag vet inte så.
Han satt bara och kollade in brasan.
Det måste man nästan se med i ögon. Vad tyckte ni? Vem ska jag börja?
Jag kan börja. Jo, men det är väl lite liknande som du säger också, att det var på riktigt. Skådespelarinsatserna, de hade ju inte någon jättebudget, och det var väl Paul, som också hette Paul i verkligheten, som var den mest kända skådespelaren. Och det kanske den bästa också, men de andra tycker jag var, ja, det funkade verkligen. Och även om det liksom var lite överspelat, så passade det ganska bra i för det här spelet. Om det hade varit en tv-serie utan några liksom spelmoment, att man klickar och letar själv, då kanske det inte hade varit lika funkat lika bra. Men nu när det var ett spel så var det bra att de var liksom lite övertydliga ibland och sådär, tycker jag.
Ja, det var ganska goofy liksom, och mycket, som du sa, de spelade över ganska mycket och sådär, men det var kul, det passade i temat lite grann också.
Det var ju väldigt teatraliskt snarare än att det skulle vara gjort för alltså tv typ. Det var ju som att de stod på någon scen, särskilt Ryan eller något.
Ja, Ryan var väldigt så, men det var kul också. Det var liksom ganska, jag tyckte det var fröjd att se honom överspela hela tiden.
Ja, det tycker jag med.
Men absolut, Paul var ju kanske den bästa skådespelaren där egentligen.
Det tror jag, ja, det håller jag med om, verkligen.
Mm.
Det tyckte jag om, jag gillade också att de öppnade upp, jag brukar inte fuska så mycket, men de öppnade upp för att det fanns liksom flera olika sätt att ta hjälp. Dels så fanns det ju, det mest subtila var väl egentligen att ringa chief, för det behövde man inte ens göra. Och då fick man lite ledtråd, men du kanske ska prata med de här och fråga om det här objektet. Och sen så fanns det ju en glödlampa som man kunde klicka på, och där de gav, men du kanske ska gå in i skogen, eller du har inte frågat de här personerna om det här. Och sen så fanns det även att man kunde fuska i spelet, så att man, det tror jag att det var, man tog chiefs ledtrådar, klickade 7 gånger.
Jaha.
Ja.
Ja, för det var en sån här achievement där det stod så här, typ you have not cheated eller någonting. Mm. Kom upp så här, jag bara, ah, visst, så här. Ja. För det har jag gjort jättemycket fast via Google liksom. Men, så jag tänkte att det kanske var en inbyggd funktion, men jag hittade inte den. Men du hittade den också.
Ja, man tryckte på Chiefs liksom, samtal som man kunde lyssna på igen. Och då så stod det så här, tryck här 7 gånger om du vill reveal the cheat. Och då sa den typ vad man skulle göra.
Ja, det hade nästan varit bättre än att gå in på Google direkt.
Ja, för då var det, det sa inte exakt vad man skulle göra heller. Det var typ så här, prata med den här personen och hitta en contradiction. Till slut så hittar man den om man inte har något tålamod. Så. Men det jag gillade var att det kändes som att spelet ville att man skulle komma vidare. Snarare än att man skulle vara jätteduktig och verkligen liksom hitta alla contradictions själv.
Och det är ett bra upplägg ändå.
Ja.
Mm. Men man hade ju missat att prata med Chief om man hade löst allting själv och varit super, alltså, duktig liksom, och inte fått hjälp av honom.
Exakt.
Och det är de dialogerna som jag sa precis nyss, de är ju rätt roliga att lyssna på.
Ja, ja.
Så, ja.
Nej, men det tyckte jag var väldigt bra med spelet. Och bara generellt liksom, i förhållande till budgeten, att de lyckades göra ett så pass trevligt och bra spel.
Ja, men som Leo sa förra veckan, när han fick se vilken budget det var, han bara, allt är förlåtet.
Exakt.
För det var så sjukt liten budget. För han vet ju själv, han jobbar ju med spel och vet själv säkert lite hur mycket saker brukar kosta och sådär, och vad som krävs och så.
Mm.
Hur lång tid saker kan ta. Han tyckte liksom att det var väldigt imponerande, verkade det som.
Mm.
Och det märktes också, att jag bara lägga till det, att han, Tim Follin, var ju kompositör och musiker i grunden. Och det märks ju i det här spelet, tycker jag. För det är, i vissa dialoger och liksom vissa scener så vävs liksom musiken in på ett skitsnyggt sätt. Och liksom, det blir inte så här övertydligt, men ändå bidrar det väldigt mycket. Alltså det är välgjort helt enkelt, musiken faktiskt.
Mm. Ja, det känns nog som det mest välgjorda på något sätt.
Ja, men det stämmer nog faktiskt. Det mest professionella.
Exakt.
Vad hade du för positiva saker att säga om det här spelet, Olga?
Det var mycket alltså det var väldigt underhållande bara. Det är väldigt roligt just med att, framförallt Jenks, alltså allting Jenks sa hela tiden, alltså allt han gjorde var kul liksom. Mm. Eller var bara intressant att kolla på, alla hans uttryck och gestikulerade mycket. Det var ju överspelt, men det var ju kul, ja. Men för varje grej han sa så var det verkligen, han gör alltid något med händerna, alltid något med ögonen och allt.
Ja, och hans fula hatt liksom.
Ja, precis. Men sen också bara att det var snyggt gjort. För det flöt på bra bara, alltså musiken såklart, men också hur var filmat när man skulle liksom gå till olika platser. Så är det som snygga kameravinklar och sånt, alltså det flöt på bra. Alltså just i och med att det gick ut så mycket på också, att man skulle bara gå fram och tillbaka till olika karaktärer och prata liksom och intervjua. Så tyckte jag de gjorde det på ett snyggt sätt så att det inte tog för lång tid och...
Och det var inte för statiskt heller, att det var liksom bara klicka här och så börjar intervjun. Liksom, att det var lite så här, man fick se jänkskor och någon liten fin stentrappa eller vad det kan vara. Liksom.
Ja, men exakt. Jag tycker de gjorde det bra ändå.
Håller med.
Annars hade jag nog tappat ganska mycket lust. Det skulle ta jättelång tid varje gång man skulle liksom gå från person till person. Det hade ju varit, då hade man nog tröttnat ganska snabbt, tänker jag.
Och det fanns ju den här, jag vet inte om vi har nämnt det, men det här med kartan, att man kunde hoppa från... alltså, gå väldigt långt, väldigt snabbt. Jag tror Oliver hade väl inte använt det överhuvudtaget.
Nej, San Oliver spelade tillsammans, tror jag. Ja. De verkar inte som att de använde det alls.
Nej.
De var så här superduktiga med allting när de spelade.
Men det tyckte jag, nu hoppar jag in här, men det var också en bra grej att man, om man vill, ja, men det kanske hör med fusket göra också, att man kan spela lite som man vill. Antingen kan man klicka sig fram eller så kan man fuska sig fram och hoppa över hela...
Liksom. Ja, men de hade ju verkat som att de hade njutit av det.
Mm.
En rolig detalj där när man går själv via de här punkterna i kartan är att vinklarna ändras. Mm. Alltså man ser gatorna och husen från olika vinklar. Och ibland använde jag det när det var typ en eller två prickar bort bara sådär. Men ofta skulle man ju gå ganska långt liksom, och då tryckte jag upp kartan direkt. Men då var det samma vinkel hela tiden. Men det var fint att de hade tänkt på det.
Mm.
De hade filmat de här scenerna, även hur många sekunder, kanske någon minut per vinkel liksom. Och så hade de återanvänder de det så. Det var så det var upplagt. Det var ganska fint faktiskt.
Mm. Men annars tycker jag... Ja, det var ju Skåds han som var rolig. Alltså Ryan och Jengs var de jag skrattade mest åt liksom. Jag tror Ryan var så himla, himla teatralisk och stod ju alltid där med sitt whiskyglas under typ 6 timmar liksom.
Ja.
Det var alltid bara en skvätt i botten.
Ja, hans liksom, oförmåga att vara still också. Han rörde ju alltid någonting så här, med händerna eller med ansiktet eller liksom... Han kunde liksom inte vara still. Det var kul.
Ja, och även när han blev lite arg, att man hörde på andningen, han typ så här kollade bort och...
Just det, han andades högt. Jättehärt. Väldigt, väldigt speciell karaktär alltså.
Och det var ju också någon som nämnde på mötet, men som jag tyckte var så jävla kul nu. När just genom han blir väldigt arg ganska länge. Och just han pratar så högt så att ljudet verkligen, det var ilar i, alltså, i micken. Alltså det, ja, det är så distat liksom, sådana.
Ja, shit, ja, det var någon scen där han verkligen fick ett sådär raseriutbrott, ja. Mm. I slutet, mot slutet av spelet.
Det var en sån här favoritscenen, men av fel anledningar då. Men det var bara så kul för att det lät så dumt. Så överdriven karaktär. Mm. Och just, för det var väl också en grej att de får inte ha alkohol eller droger liksom på Atlas på, ja, i skolan där. Men det är så självklart att han har... Han frågar ju typ när gängs kommer dit i början så här, oh, you wanna drink? Som sagt, så har han det där glaset liksom.
Ja, precis. Och ändå är det, just den grejen är en del av spelet sen. För de har ju typ kokain eller någonting på det där stället. Och liksom alkohol och de låser in det eller vad det är. Det är någon del, alltså det är någon contradiction man ska hitta.
Det borde ju vara en contradiction. Men vi är ju på Atlas nu och du dricker whisky.
Ja, precis. Mm.
Ja, precis.
Det kan man inte.
Nej, det var, ja.
Men sen kommer det ju fram det där som du sa med... Om det är kokain eller någon annat derivat av opium eller just morfintabletter.
Det. Just det, var så det var. Mm. Ja, det var någon del av storyn där som jag inte orkar gå in på just nu, tror jag. Okej, men då kör vi shitrundan nu då. Jag kan börja igen då.
Reveal the shit.
Nej, men just det här att det var lite långsökta contradictions ibland. Och att den här listan liksom, den var inte så visuellt tilltagande, så den blev ganska lång och sådär. Det var jobbigt att komma ihåg, ja, olika objekt.
Precis, för just med den grejen tycker jag att det kanske inte är det jag menar, men när man skulle fråga grej efter grej, om man skulle gå tillbaka, scrolla upp i den där, så det var så otydligt vad man precis hade frågat, eller vad fan ska jag säga, men ja, det var rörigt bara.
Det kunde vara till exempel att man frågade om ett band eller någon, nu tror jag inte var någon, alltså om ett musikband alltså, men jag tror inte var någon just sån, någonting sånt man kunde fråga om.
Exempelvis.
Men, ja, men exempelvis det, och sen så sa han, det var den här killen som spelade bandet, jag kände inte honom så bra, han drack inte. Och då så skulle man komma ihåg, ja just det var ett band, ja det var där det, den här kategorin låg med den här personen.
Just det.
Om man kunde sortera de här, det de har sagt, istället till personer istället för föremål, så hade det nog varit lättare att hitta, tror jag. Just
det. Det hade kanske varit svårt också, men jag, ja, det var lite ologiskt liksom när det var upplagt. Just den här masken som jag nämnde förut. Mm. Jag hade typ glömt det var att jag hade fått den och så här, vad folk hade sagt i samband med den.
Mm.
Och någon påse också, eller vad det var, från någon butik typ så här. Mm. Jag vet inte, jag var... Och sen den här listan var, det var mycket scrollande liksom upp och ner så där. Och sen när man hade valt... Och fått fel contradiction, då var man tvungen att scrolla ner hela vägen till där man började liksom. För oftast var det ju den senaste objektet, eller det senaste objektet som man hade frågat om, som var en del av det som skulle bli en contradiction. Så det var mycket, ja, det var inte helt bra upplagt just den, det interfacet där liksom. Och sen att det var vissa grejer som jag sa tidigare var uppenbarliga contradictions för mig. Någon hade sagt någonting, någon annan hade sagt någonting som tydde på någonting och sådär. Men sen så gick inte det, men liksom... Mm. Och vissa grejer tycker jag, ja, det var lite struligt liksom. Men det spelade inte jättestor roll för mig, för jag fuskade ju mig igenom allting ganska snabbt. Och jag hade den inställningen generellt när jag spelade. Men om jag hade varit liksom duktig sådär som vissa som spelade i spelcykeln var, då hade jag nog varit ännu mer störd på de här grejerna som inte var så bra. Framförallt den här sista grejen, som det avslöjade att Rebecca hade var mördaren då. Det här med tejpen liksom, det verkar vara helt omöjligt att hitta det liksom. Mm. För de visade inte den här tejpen i samband med det här fönstret hon hade tagit sönder eller vad det var. Ah, jag ska inte gå in på den där grejen med tejpen, men det var väldigt svårt i alla fall.
Ser du din käke börjar dadra av ilska?
Ja, precis. Som William Dafoe.
Som William.
Du är han.
Sen, ja, just det där med ljudet var dåligt liksom, dåligt ljudetag. Ibland var kamerafokuset lite fel också. Att kamerafokuset var inställt på en viss punkt i djupet, men sen så rörde sig karaktärerna medan de pratade och då hamnade de liksom i fokus. Och då känns det som att jag ville liksom ratta till fokuset eller någonting, för att det var lite så här dåligt liksom. Men det var ju en del av budgeten så där, jag förstår ändå det. Och det är väl till viss del förlåtet liksom. Det var skönt att spela det här spelet med gamepad, det fick man inte göra liksom heller. Man var tvungen att använda mus. Ja, det är egentligen ännu skönare att hade varit att spela på iPad som vi nämnde förut.
Mm.
Men det funkade ju inte längre. Ja, och sen hela det här med slutet som vi har pratat om, att det inte kändes så tillfredsställande.
Mm. Håller med. 100% om slutet. Första gången vi pratade om spelet så hade jag inte spelat klart det. Och nu har jag ju spelat klart det. och sett slutet. Vi kommer till betyg sen, men jag tror inte det påverkar betyget så. Men det var ju lite besvikelse. Nu hade ju ni berättat att det var en besvikelse, så då blev det inte lika mycket en besvikelse heller.
När du spelade det?
Ja, ja, precis. Så att det kanske var bra att man sa att slutet var dåligt.
Ja, så att du hade förväntat dig att det skulle ja. Vara jättehäftigt och spännande.
Nej, precis. Så att det kanske var bra att få det spoilat.
Sant.
Mm, kan alla tänka på som lyssnar.
Mm. Nej, men faktiskt, just det. Nej, men just för att den sista konversationen där med Rebecca också var ju inte heller speciellt rolig. Hon var liksom... Jag vet inte, det kändes inte så verkligt bara den konversationen. Det var liksom, det slutade väldigt snabbt. Det var en väldigt kort epilog. Så där. Han sa någonting om att så här, undrar vad Atlas håller på med eller någonting. Så här. Sen slutade det väl plötsligt. Det hade varit roligare om det var en mer utbroderad scen med Rebecca. Liksom, att polisen kom dit och tog en eller någonting. Mm. Alltså någonting bara mer tillfredsställande.
Ja. Mm. Det kändes lite konstigt också. För att han skulle få henne att avslöja, så sa han ju liksom så här: Rebecca, jag tror verkligen att det är någonting som du borde berätta nu. Ja, men både du och jag vet ju att du är bäst att berätta nu. Och det kanske är en teknik som polisen använder, men det kändes ju verkligen basic om man är mördare att någon polis säger så här, du borde ju säga.
Ja.
Men det, man kanske mår så dåligt när man har dödat någon att man
vill bara säga. Ja. Hon verkar inte vara någon mördare sådär egentligen. Typ.
Nej, det är sant. Ja, det kanske var verkligt i och för sig.
Ja, men det kom så plötsligt att hon var... That leggy bitch, typ.
Ja, precis. Ja.
Stole my husband, eller vad?
Ja, det var som att hon var så sur att hon inte förstod att hon avslöjade. Alltså, om jag hade varit henne hade jag nog bara... Jag hade inte erkänt, liksom. Nej. Jag hade varit så här, ta in mig på polisanstalt om du misstänker någonting. Jag vill ha en advokat.
Mm.
Men hon var så här avslöjad. Det var teatraliskt på ett sätt som inte funkade så jättebra. Man hade fått gärna göra mer med det, eller göra mindre av det, typ. Men det var en dålig blandning, typ.
Mm. Ska jag gå in på mina...
Ja, kör. Vad mer tyckte du var dåligt?
Ja, eller förbättringsmöjligheter skulle man kunna säga.
Utvecklingspotential.
Ja, precis. Nej, men det var... Men i början sa jag ju att den funkade ju. Men det var just det här med objekten och vad man hade frågat om. Jag vet inte om mitt arbetsminne kanske är sämre än andras. Men jag hade verkligen problem med det. Det kanske var det som gjorde att jag fuskade mer och liksom ville komma vidare och var lite rastlös. Alla objekt som man hade, alltså dels de här objekten som man hade hittat eller om det var anteckningar som folk hade sagt, var ju bara i en lista, i en ruta som var väldigt liten, så att man fick ingen överblick över allting. Jag hade hellre sett att man hade som ett inventory där du hade liksom bilder, symboler som du kunde klicka på, och kanske att det de hade sagt sorterades på ett bättre sätt.
Som du var inne på lite nyss också.
Ja, precis. Antingen så här, allting som har sagts om Kate, allting som har sagt som Atlas, allting som har sagt som ja, kanske något sånt.
En annan kategoriserare.
Ja, precis. Mm.
Men många tyckte ju nog att UIT var ganska kräftig i spelet så. Och det var väl också ibland när man skulle kolla igenom vissa gamla grejer så började bugga skitmycket. Var det inte så för dig?
Jo, när man gick omkring i stan och inte var i intervjuläge, då kunde man ju titta på sina items eller anteckningar och sen klicka på vad har alla sagt om det här.
Just det.
Men sen så var det aldrig contradictions mot vad andra sa.
Nej, man kunde aldrig... Nej, ibland var det också en möjlighet, men oftast var det inte det. Alltså att man kunde göra en contradiction baserat på vad någon annan hade sagt. Men oftast, det var egentligen bara fokuserat på en person per intervju.
Men då kunde man i alla fall trycka upp så här, ja, men allt det här har de här olika personerna sagt om den här skruvmejseln. Nu var det ingen som pratade om skruvmejsel just, men jag säger det bara.
Have you seen this?
Skruvmejsel. Det var ju så nästan så dumt ibland.
Ja.
Men den kunde man klicka upp i även i intervjuläget. Och då kom hela den menyn över intervjumenyn. Så det var liksom text på text. Alltså det såg bara helt kräftigt.
Ja, det funkar inte alls.
Nej, alltså det var bara som att de hade lagt på två menyer på varandra som de inte hade försökt få ihop.
Ja, jag använde aldrig det faktiskt. Det var tur.
Mm. Men det kanske hade varit bra att använda när man liksom gick omkring och i stan bara funderade för att lista ut contradictions.
Ja, det är sant, det är sant. Ja, så det var ju lite buggigt också, helt enkelt.
Mm.
Och sen som jag sa tidigare, en person hade ju blivit av helt med sin sparfil. Det är ju liksom under all kritik egentligen, det får ju inte hända.
Nej.
Hade du någonting du ville tillägga om vad som var kräft med det här spelet?
Det är ju mycket samma såklart. Alltså, jag stödde mig nog egentligen mer på själva objektrutan snarare än menyn som jag pratade så dåligt om i början av podden. Liksom. Ja, just det, man skulle scrolla igenom alla objekt och vad man sagt. Det var nog det jag tyckte man var allra mest rörigt egentligen. Jag hade vetat att det var tydligare vilken fråga man precis hade ställt på något sätt. Alltså att, jag vet inte hur jag ska formulera det. Allting flöt ihop liksom. Det var inget tydligt.
Man fick ingen överblick lite som Jonathan sa.
Ja, men typ liksom. Ja.
Precis.
Men utöver det, ja. Alltså det här med hur det var mickat, det tyckte jag ju samtidigt var, ledde ju till roliga saker också liksom.
Alltså det distade så mycket när han skrek. Ja, jag är rätt känslig för det. Alltså jag tycker det är jobbigt när det distar.
Men det bara sa så mycket om hur arg han var. Det var så effektfullt.
Jag fattar vad du menar.
Det var mickarna spricker liksom.
Glasen går sönder.
Ja, exakt. Ja. Men jag har nog faktiskt inget att tillägga. Annars
nej.
Det är precis vad ni har sagt.
Jag kom på en till grej i slutet. Det var ju lite så här. Jenk sa ju till Rebecca. Han bara, no, it wasn't Kate som var liksom... som hade legat med Ryan, det var Emma. Så här.
Ja.
Alltså han berättade för henne vem det var som hade varit otrogen med hennes man. Ja, fast hon inte visste det. Så här.
Eller hur? Var...
Varför gjorde han det? Så här?
You got the wrong girl.
Ja, precis, you got the wrong girl. It was Emma. Typ, så här, så gjorde han upp med höjd på ögonbinen och bara, it was Emma. Så här. Så här, verkligen så skapar för... konflikter. Liksom.
Ja,
hon ska ändå sitta i fängelse nu, det är lugnt. Så här. Så. Jag fattar inte varför han sa det.
Ja, så att tragic case of mistaken identity tror jag han säger efter det.
Ah,
och det är också så här, då blir det på något sätt kontentan också av, som vi redan har pratat om, men så att det är där man landar, att det var en så här svartsjuk grej.
Ja.
När allt annat har hänt med sekten. Så, tragic case of mistaken identity.
Mm. Punkt slut så här liksom.
Ja.
Men om man hade mördat, om Emma hade blivit mördad, då hade det ju fortfarande varit ganska hemskt.
Ja.
Så hon hade ju varit legat med Rebeccas man. Men hon kanske inte förtjänar att dö för det.
Nej, men exakt. Det hade ju kunnat vara så att Kate faktiskt hade legat eller någonting med Ryan. Liksom.
Mm.
Att Ryan har varit otrogen fast med Kate egentligen. Och det, jag hade inte brytt mig så mycket om den skillnaden.
Nej.
Nej.
Men ja, det fyllde väl någon sorts story-funktion där som jag har lite svårt att se just nu kanske. Mm. Jag vet inte. Ja, men ska vi sätta betyg på det spelet då? Innan vi gör det faktiskt så... vi har redan satt betyg på det här. Alltså på spelcykelträffen för en vecka sedan. Och det vi sa då också var att på internet, eller enligt Metacritic, det var ju bara 4 recensioner visserligen, men då hade spelet fått 74 av 100 i betyg.
Mm.
Och jag tror att det hade fått av användare, som var typ 16 stycken, så hade det fått lite mer, typ 84 eller 83 eller någonting sådär.
Ja, på Steam verkar det ha fått väldigt högt.
Ja, precis. Och Steam brukar ju vara mer förlåtande. Det är mest så här när folk typ blir sura för att spelet inte funkar så som de brukar få dåligt på Steam.
Ja.
Men det är så här, jag vet inte, det funkar, för där funkar det. Där gör man ju tummen upp eller tummen ner. Så det är inte att man sätter ett sifferbetyg. Men sen så omvandlar ju Steam det till procent sen ändå liksom.
Just.
Så att det är lite, där, alla spel vi har spelat har ju haft mycket högre betyg på Steam än på vad du har haft på Metacritic och bland recensenter och sådär. Men kritikerkåren, alltså de allra största, hade väl varit överens om att det var ett trevligt spel, liksom en unik spelidé och sådär, men att det hade varit lite konstigt UI och konstiga contradictions och lite grann stört på lite små grejer liksom.
Lite liknande som det vi...
Ja, och jag menar, ja, det betyget jag gav för mycket sen, det, jag står fast i det än idag, det är väl 73 av 100. Ett mysigt spel med lite brister, typ. Men 70 av 100 hade känts lite för lågt. Jag var lite bättre än så. Liksom. Just för att det var så roliga karaktärer och dialogen var rätt rolig. Liksom. Och du, Jonathan, du satt också 73 av 100, precis som jag.
Mm.
Jag tror att nu lät det som att det var jag som satte det först, men för en vecka sedan var det faktiskt tvärtom. Det var du som... du var först.
Men vi verkar ju tycka ungefär samma.
Ja, och du hade inte ändrat på ditt betyg nu när du har spelat ut spelet.
Nej.
Nej, du tycker att du står fast för det betyget.
Ja, ett som du sa, mysigt spel. Perfekt om man har en hel dag och inte har någonting inbokat och bara vill ta det lugnt hemma, eller om man är lite sjuk eller någonting.
Visst.
Som sagt, jag tror att det hade varit bäst att spela genom allt, för min del i alla fall, vid ett eller liksom under en dag eller 2 dagar efter varandra.
Mm. Ja, men det hade jag också behövt göra egentligen. Jag gjorde ju inte det heller. Det var ju det Oliver Sunny gjorde, för de gav ju högst, tror jag. Oliver gav 79 av 100, näst högsta betyget av oss i spelcirkeln, och Sunny gav 83 av 100. Och Sunny var den enda som gav 80 eller mer av 100 i betyg. Det vill säga över den här magiska tröskeln som vi har i spelcirkeln, som är 80 av 100. Om ett spel gemensamt, eller jag menar genomsnittligt från allas röster, får mer än 8 av 100, eller 8 av 10 då, då får den en sån här spelsiken stamp så att vi approves tillsammans. Så det var jättelänge sedan ett spel fick det faktiskt. Så att, ja, vad var ditt betyg då, Olga? Du satte inte att förra gången, för du gick ju iväg innan vi satte betyg.
Precis. Jag funderar på det nu, ja. Men ja, säg 69.
69, okej. Okay. Mm. Ja, då gav du näst sämst här. Ja, Max Forsliden gav det 65 av 100. Han som vars sparfil hade försvunnit.
Ja,
förståeligt.
Ja. Ja, har du något att tillägga eller räcker det bara? Låter siffrorna tala för sig självt.
Ja, men ja, det fanns väl plats bara för mycket utveckling.
Eufemismen där, det är bra.
Det kunde ha varit mycket mer än vad det var.
Ja, men Leo sa ju någonting om att så här, det är, han vill gärna se ett spel, påkostat spel som är exakt som det här.
Mm.
Alltså är det samma upplägg och samma, jag har fan att han sa. Och det, ja, det lät som att, ja, det vore kul, jag håller med honom.
Men 69 är ju fortfarande bra betyg.
Jo, men det.
Alltså jag gillar ju fortfarande spelet, det är som.
Mm.
Men ja, bara när man sa att det var näst sämst så kändes det automatiskt som att jag tyckte det var dåligt.
Ja, jo, precis. Ja, men jämförelsevis. Men jag fattar, men 69 av 100, det är ju bättre än 3 av 5 liksom.
Mm.
Och 3 av 5 brukar ju filmer få som är bra typ, eller, och det här är ju som film, ja, med spel också. Och genomsnittet för alla i spelcykeln blev 74 av 100. Men nu blir det ju kanske lite lägre än så, eftersom du gav 69, Olga. Och det hade inte jag med i beräkningen då. Men det känns ändå ganska rimligt för det här spelet. Så vi får ingen spelcirkel approves stamp den här gången. Vi får se om nästa spel får det. Det vore kul om vi någon gång kan hitta sånt spel som får mer. Vi har satt det på ganska få spel, tror jag.
Vilket var senaste? Kommer du ihåg det?
Det kan ha varit Night in the Woods hösten 2018, för 2 år sedan faktiskt.
Jävlar, det är, ja, det är länge sedan alltså.
Eller Dream Daddy var ju lite omtvistat där, hur du skulle få en sån eller inte.
Ja, till Dream Daddy.
Just det. En grej vi glömde som nu, det var det här med symbolik liksom, om spelet vill säga någonting mellan raderna och liksom berätta någonting så. Jag glömde faktiskt helt bort den punkten. Funderade ni någonting på det?
Nej, men när vi hade pratat om det på mötet så såg man ju ganska uppenbara kopplingar. Ja. Ja. Och det var mycket om moral, kändes det som. Kanske inte att den ville säga någonting, men att en contradiction till exempel var att det som du tog upp, att man ska inte låna ut pengar till någon som köper dyra saker. Det är ju bara, ja, en åsikt egentligen.
Ja, men exakt. Det var lite sådana moraliserande bitar av spelet.
Mm.
Men också Leo hade ju tagit upp något, att det var någon bok eller någonting som heter Atlas, som har skrivit någon författare som jag inte kommer ihåg namnet på, som var ganska vänstervriden, liksom antikapitalist verkar som. Och att sektledaren här hade fått titeln alltså namnet Atlas från en bok, så det var liksom en ganska tydlig koppling till den här boken.
Mm.
Och spelet handlar ju lite om att liksom de här personerna ska bli så här lite mindless liksom business people som bara ska strunta i skuld och moral liksom, och bara göra vad som är bäst för pengarna typ.
Mm, för det företaget är ju, som de blir anställda för.
Ja, men precis, så det känns ju ganska så här, ja, men kapitalismen, någonting gör folk så här, blir så mer om pengar än om att ta hand om varandra och så vidare. Solidaritet försvinner och så.
Mm.
Och den boken handlar tydligen lite om sådana saker, enligt, om jag minns rätt av vad Leo sa förra mötet. Men jag kommer inte ihåg vad författaren hette faktiskt. Jag känner inte till vad den personen har skrivit annars och vem det är liksom. Visste ni det? Nej.
Nej, jag har inte hört.
Men utöver det känns det väl inte som att spelet vill säga så mycket mer än att det är så här. Ja, det går att göra ett nice FMV-spel på det här sättet.
Mm.
Som verkar ganska unikt av vad jag vet i alla fall. Jag har inte spelat några andra FMV-spel tidigare, förutom Bandersnatch och Late Shift som är mer som filmer. Har ni gjort det?
Nej, inte alls.
Nej, inte verkligen komma på. Bandersnatch har jag kört.
Men med det sagt då, så kanske vi nöjer oss med att prata om det här spelet. Det får vara nog om det typ.
Ja.
Mm.
Vi har redan röstat fram ett till spel som vi ska träffas för att prata om typ 2-3 veckor eller vad det var. Och det spelet heter ju Paratopic. Och det var något skräckspel i PlayStation 1 grafik lite grann, som var typ 45 minuter långt.
Jag blev så nervös när jag såg det, att ni skrev det att det var ett skräckspel. Kände ju en kall kår liksom, kom redan där.
Är du som jag att du tycker att det är jobbigt med skräck? Ja, det är
jag,
så.
Jag blir livrädd för det.
Ja, shit, ja, jag är likadan. Det var ju första gången vi röstade fram skräckspel, just av den anledningen tyvärr, för att jag Jag har varit ganska emot det tidigare, men nu tillät det liksom. Jag tror vi röstade till och med fram två skräckspel på en gång. Men jag sa liksom nej, att nej, nu vi kör ett i taget här. Så att, ja, men så det ska vi spela om ett tag.
Bra att det är kort då, tänker jag. Om det är så helt ett laskigt ja. Spel. Det ska vara jobbigt om man blir tvungen att sitta där i 8 timmar. Vadå? Mm.
Precis.
Man kan ju spela det tillsammans också. Eftersom det är så kort.
Jag kommer inte spela det själv.
Nej. Ja, för det spelar ingen roll hur bra alltså, eller hur dålig grafik det är. Det blir ju ändå läskigt om det är liksom lite jumpscare och lite läskig musik och sånt där. Mm.
Ja, alltså jag tycker det är läskigt att spela. Jag håller på med det här Last of Us nu till PlayStation 3. Ja. Jag tycker det är skitläskigt. Alltså. Ja. Det blir helt,
Men det är ganska bra grafik också.
Ja, ja det är det. Mm. Det är fortfarande väldigt bra faktiskt. Mm. Men hur som helst, då är det kul att du var med Jonathan första gången. Jag hoppas du att det känns bra. Du är varmt välkommen tillbaka.
Ja, vad härligt. Nej, det var roligt.
Nice, vi poddar ju även om andra saker, inte bara spelen vi spelar. Vi försöker podda om lite så här genres och lite spelutvecklare eller ja, andra grejer också. Spelmusik och sånt. Mm. Det är kul. Och kul att du var med igen, Olga. Det var ändå ett tag sedan du var med och poddade, tror jag.
Ja, det känns som det var väldigt länge sedan.
Mm.
Jag var i den här bunken liksom och frös om händerna.
Ja, precis. Det är lite småkallt här. Men det var länge sedan vi poddade generellt. Och jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta göra lite poddar här. Kanske inte varannan vecka som vi gjorde förut, men några gånger nu under hösten i alla fall. Det vore kul.
Ja, jag hoppas det.
Med det så får jag tacka för oss kanske då.
Tack alla lyssnare.
Tack för att
tack.
Ni lyssnar.
Tack så mycket.
Puss, hejdå. Puss.
Tack.
Bra jobbat. Supernice.
Härligt.
Rock'n'roll.
Det är ganska sällan man sitter alltså vanligtvis i ett så här tyst utrymme och bara pratar om någonting.
Ja.
Det är ganska trevligt.
Ja, som sagt, det är ju en ganska skön så här miljö också.
Mm.
Som det
är. Ljus, det är härligt ljus också. Det är så här lite lysig belysning och
sköna prylar lite. Jag vet inte.
Ja, tryckt. Man, det är under jorden.
Ja, precis. Om det bombar så,
ja, precis.
Så har vi det bra här. Liksom, ändå.
Det kanske hör till. Alltså, det kanske är bra liksom, för att kunna slappna av. Att man vet att man är i en bunker säkert.
Det är så undermedvetet. Liksom. Ja, man blir precis. Trygg på en gång.
Ja. Man ska bo i en bunker kanske. Ja. Sover bra i en bunker.